Spelsnack avsnitt 522. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Oliver.
Länge lever Godzilla som i år fyller 70 och har vunnit sin första Oscar-statuett.
Är det första statuetten för Godzilla?
Jajamän.
Så de har liksom inte vunnit på typ special... Nej, för sig. Så jävla rasistiskt som USA är så kan jag tänka mig att hade en japan fått en Oscars för typ 50 år sedan, då hade det varit ramaskri. Och hur kan man? De bombade Pearl Harbor.
Men Godzilla har inte alltid varit i framkant när det kommer till liksom visuella effekter, men även liksom amerikanska produktioner har alltid undgått de här kategorierna. Och den här senaste japanska filmen Minus One har fått en väldigt framgångsrik internationellt, vilket är ganska ovanligt. Det är första gången jag kan minnas att jag har liksom gått och sett en japansk Godzilla-film när den var ny på bio. Utan då har man liksom fått vänta till man kan typ importera Blu-ray. Och den kostade, alltså det är inte exakta siffror för att de har inte sagt exakt, men de estimerar att den har kostat 15 miljoner dollar att producera, vilket är liksom nada jämfört med vad Hollywood sysslar med. Och då är den liksom ändå riktigt snyggt gjord. Och det har ju mycket att göra med att regissören är liksom en, han är lite som Gareth Edwards som har gjort den första, eller 2014 rebooten av amerikanska Godzilla och Rogue One och nu senast då The Creator som också nominerades i samma kategori. Att han började, så här, nu är han så här big shot regissör, men han började som någon som satt i sitt sovrum och gjorde visuella effekter. I princip så här oigen, eller vad säger man, undistinguishable från liksom riktigt big budget grejer. Så att, och det är samma med den här killen som har gjort Godzilla Minus One, att han kommer från liksom VFX-bakgrund, så att han har varit extremt involverad i hela den processen. Så att då kan man liksom strömlinjeforma lite. Men...
Mm. Ja, men det är väl... För det var, Dune var inte heller så dyr.
Om man 200 typ miljoner.
Med typ Marvel-produktionerna.
Precis.
Okej, 200 miljoner dollar är ganska mycket. Men,
200 miljoner är mycket. Men det är inte som typ, alltså om man kollar på hur mycket kostade Ant-Man and the Wasp Quantumania?
Ja, men det är typ... Det är ju bara specialeffekter. Alltså det fanns ju inte... alltså fanns det ett enda set i den filmen som inte var datorgenererat? Ja, okej.
Okej,
okay,
den kostar också 200 miljoner. Nu kommer jag inte på något bra exempel. Men liksom, alltså 200 miljoner är inte massivt för Hollywood-produktioner idag. Och jag såg en IGN... rubrik. Hon sa, if the evil nuv can make sandworms work for 200 million dollars, so can you. Och jag bara, kan jag? Alltså, nu får vi ändå liksom
Oliver börjar
dra...
skissa på sin nästa film.
Precis, men liksom, okej, jag förstår poängen de gör, liksom att alltså, Dune 2 är... Den ser jävligt dyr ut och den ser helt fantastisk ut och den kostar 200 miljoner, vilket inte är liksom den fetaste budgeten man har sett för en film någonsin.
När det gäller bildspråk så brukar han ju alltid vara otrolig i stort sett. Ta
ja,
bara Blade Runner 2049 till exempel.
Precis, jag kommenterar på liksom, alltså bara, okej, okay, så really, can I? Liksom, alltså, jag tror att vi får nog dra lite uppmärksamhet till också att Denis Villeneuve är en liksom mästerfilmskapare.
Och... Men alltså rubriken var inte, alltså den var inte liksom markerad mot Hollywood, alltså so can you. Som att det är en op-ed mot Hollywood-branschen.
Jo, alltså det var ju poängen, givetvis. Ja. Så att, alltså, jag förstår vad de säger, liksom att Dune 2 bevisar liksom att det här med budgets, så här står det, Dune Part 2 proves movie budgets have gotten out of control. Och så är liksom den lilla texten, if Denis Villeneuve can make sandworms work for less than 200 million dollars in Dune Part 2, then so can you.
Men om vi jämför till exempel Dune Part 2 och Quantumania, så är det ju liksom så otroligt olika upplevelser där den ena faktiskt har någonting att erbjuda och den andra är rent av skräp. Och de har kostat lika mycket.
Och det här kommer ju liksom med god regi så kommer det ju även liksom strömlinjeform, liksom att man vet vad man vill ha och man, på dagen filmar man vad man vill ha och man ger rätt liksom rätt direction, inte bara till liksom skådisarna och så på plats, utan även till VFX-teamet efteråt, så att de inte behöver trampa vatten och bara, okej, vi testar detta och detta. Jag tror att många liksom sådana här snabbt uthastade liksom franchise-filmer idag, så filmar man någonting och så bara liksom slänger man det till VFX-teamet för att bara gör detta, få detta att se snyggt ut liksom.
Ja, men jag tror problemet med Disney är att de har ju inte bara ett VFX-team, utan det är flera olika VFX-hus som sitter och gör till filmer och sen plockar de den som är bäst.
Ja, och jag har hört liksom, jag har läst intervjuer med VFX-artists som är riktiga skräckhistorier, inte bara då liksom över hur överarbetade och underbetalda de är, utan också liksom att de har fått någonting, bara här är en scen, jag vet inte, gör det bara snyggt liksom, och de bara, okej, så jag ska liksom nu fantisera, jag ska bli en designer också utöver liksom VFX-artist. Och jag tänker typ att Denis vet exakt vad han vill ha. När han filmade så har han det i huvudet.
Ja, och jag tror att det är väl ett problem med folk som inte själva skapar, förstår inte arbetet bakom att skapa. Det är därför alla är så jäkla glada över AI som ska göra allt jobb. För att det är liksom så här, okej, men du, alltså, vi kommer leva i en framtid där allt innehåll är skapat av AI, där de bara genererar AI-saker. Alltså så att det liksom bara går runt som en cirkel. Så du får liksom inget nytt eller bättre, för att AI bara genererar sig själv hela tiden.
Jag såg en sån här crypto techno bro på Twitter nämna Severance. Han sa, jag började kolla på Severance, det är den bästa liksom nya serien jag har sett på många år. Introt, så jävligt bra AI-arbete med introt också. Och alla dunkade sönder honom för bara, det här är inte, alltså detta är liksom en artist, en konstnär som har gjort detta för hand. Bara för att den ser lite wacky ut liksom, och folk antar att det är AI. Och han, när man kollar på hans profil så var det liksom verkligen bara, åh, där är typ krypto och AI.
Ja,
och
precis. Man hoppar liksom
han,
på
han
nästa,
vill liksom att...
Man hoppar på nästa pengatrend liksom.
Han som gjorde det introt, han fick en Emmy för det introt. Mm. Och han var liksom en hobby VFX-artist liksom på Instagram som Ben Stiller bara liksom råkade se. Och bara, ja, han har en väldigt wacky, liksom surrealistisk stil. Så han skrev till honom på Instagram. Och bara liksom hoppas att han faktiskt tror mig att detta är den riktiga Ben Stiller. Liksom. Och bara, skulle du vilja göra typ ett 10 sekunder långt intro till vår nya serie Severance? Så han gjorde så här 1,5 minut långt. Och fick en Emmy för det.
Mm. Så att, ja, det är häftigt.
Men det känns ju verkligen som ett ganska så tydligt problem i dagens samhälle just med AI, att den gemene man har liksom väldigt svårt att avgöra vad som är vad. Med tanke på att det är ganska så lätt nu för tiden att generera bilder som ser väldigt verklighetstrogna ut. Och sedan så finns det sånt som faktiskt är skapat för hand, som då, som den här lilla snutten ser kanske lite...
Jag tror du skulle säga lilla snubben, som den här lilla snubben har gjort.
Jag vet inte hur liten den här snubben är, men hans lilla snutt i alla fall kanske såg lite annorlunda ut, och som att den kanske är genererad på ett annorlunda vis, och då har folk liksom kanske reflekterat över det. Men som sagt, det är ju det som blir det stora problemet, att gränserna börjar utraderas. Och då blir det också väldigt svårt att ha koll på vad som är vad.
Ja, men och sen också, det går ju hand i hand där, och man ser när det kommer, så här, AI blir bättre hela tiden och kommer bli mer och mer imponerande vad den kan göra. Men jag vet att vissa är faktiskt, men tänk typ om du ska kunna skapa ett nytt avsnitt av den här serien som inte har gått på flera år. Eller göra det här och det här. Och man var så här, men alltså det är ju inte samma sak. Jag vill inte ha en liksom random genererat avsnitt av typ Vänner för att det går. Utan jag vill ju ha någon som har något att säga om någonting.
Det är så man får Rise of Skywalker, seriöst.
Ja, men precis. Det var ju typ, det är ju den här sportsidan, tror jag, som heter Deadspin, som typ lades ner för någon månad sedan bara. Som har liksom haft jättemycket, alltså jätterenommé liksom i branschen. Jag tror att det är sport. Jag kanske förväxlar med något annat. Men nu såg jag ju så här att nu har ett annat bolag köpt upp Deadspin då. Men liksom sparkar alla skribenter. Och det var någon som lämnade liksom en kommentar att säga att alltså alla vill vara alla vill liksom ha vara ihopkopplade med bra skribenter för att det liksom ger mycket pondus. Men det är ingen som vill liksom sen ta dem med tång för att de ska faktiskt göra något arbete efter att de har fått det bra då. Utan det ska man lösa med AI. Så man vill ha liksom det här erkännandet. Men sen vill du heller inte jobba för det efter det. Och det är liksom det som är... Alltså jag sätter lite pricken på it över det här hela AI-grejen. Det är ju det att det ska vara enkelt att göra saker och vi ska kunna tjäna massa pengar på det. Utan att någon liksom... Alltså någon eftertanke. Det är liksom de som verkligen peppar AI känns ju verkligen så här att de ser liksom inte det konstnärliga värdet i att göra någonting. För det är bara pengar för dem.
Det jag försökte komma till just när det gäller AI, det är ju liksom att det blir väldigt svårt att vara källkritisk i och med att gränserna utraderas så himla mycket. Och dessutom så känns det som att folk har liksom en otrolig misstänksamhet hela tiden. Men sen så finns det folk som kanske inte har lika bra koll som liksom går på i mångt och mycket vad som helst. Så det blir liksom väldigt knivigt där och man måste typ hela tiden vara på sin vakt. Jag har sett sådana bizarra bilder som liksom har vandrat runt på Facebook och även Instagram. Där man verkligen var tvungen att kolla genom att zooma in. Bara så här, är det här en verklig bild eller vad är det som försiggår här egentligen? Och då märker man ju liksom med små detaljer att här har det skett någonting riktigt lurt.
Ja, det kommer bara bli svårare och svårare.
Ja, men precis, folk skulle, i och med att AI liksom... blir bättre och bättre.
Folk scrollar ju bara på sina liksom, sociala medieflöden och liksom bara direkt tar allting ett face value. Så att, men jag kommer ihåg att jag såg något klipp på när någon hade deepfakat Tom Cruise ansikte på någon som uppenbarligen då kunde göra en ganska bra impression av hans röst. Där han liksom var ett riktigt svin mot folk på ett plan. Och folk bara, åh, där trodde jag att de har någon, vilket jävla svin han är. Och jag bara, där ser man ju att det är uppenbarligen deepfakat, men det är inte alla som ens medvetna om att den teknologin existerar så att de kollar inte efter det.
Nej. Och det, är det är sånt här som jag tycker är så himla obehagligt också, liksom att man kan göra den här typen av montage eller collage eller liknande och få det liksom att se otroligt verklighetsbaserat ut för den stora massan och att det liksom kan generera väldigt mycket negativt i ganska så vanliga människors liv. Liksom. Alltså, det kan ju förstöra i stort sett karriärer och liknande att liksom, göra sådana här fake-porträtt.
Ja, och sen och tänker jag också att du kan säkert vara medveten om att tekniken existerar, men du tänker om dig själv att du inte är så dum så att du luras av det. Så att man liksom överskattar sin egen förmåga bara... att märka det, och sen så går man ändå på det.
Sen finns det också folk som är inte dumma, de fattar att det är fake men de sprider det ändå för att det liksom servar där syften, politiska syften eller vad det kan vara.
Men också det är de som liksom sätter spridning på det här från början, att de tjänar ju pengar på det. För att om det man har märkt nu liksom sen att man började kunna tjäna pengar med på YouTube och Twitter och liksom så, det är det att om du kan skapa engagemang då får du mer spridning och i sin tur får du mer pengar. Och vad är det folk som engagerar sig i då? Jo, det är just de här grejerna. Liksom att man skapar dramatik av ingenting.
Precis, och jag som kan vara liksom ganska så katastrofalt lagd liksom i mitt tänkande, liksom att det gärna spinner iväg i vissa olika sorters orosmoln. Det är liksom när man kommer till tankarna, tänk om någon skickar en fejkad bild typ till ens chef. Alltså med någonting väldigt lurt. Och till exempel ens chef inte förstår att det är fejk.
Ja, alltså det har väl redan hänt.
Jo, men precis. Men det är liksom sådana grejer som kan slå mig med sånt här. Eller för den delen liksom till ens partner eller ens föräldrar eller vad det liksom nu kan vara för någonting. Att det är så himla lätt att skapa fejkat material som liksom kan typ förgöra ens tillvaro om det liksom inte går att förstå sig på att men det här är fejkat.
Mm. Jag tror att man kommer komma till den punkten då folk i sådana positioner kommer behöva ta sånt här i beaktning.
Och gå utbildningar också kanske i det. Jag menar, om vi tar alltså vissa chefer som kanske är i ledande positioner just nu, de kanske är också av lite äldre generation. Alltså nu är det naturligtvis väldigt varierande i liksom ålder och sådär. Men om vi säger att de kanske är i så här 50-55 års åldern, då är det kanske inte det som de främst har koll på, utan AI kanske någonting som yngre generationer har lite bättre koll på. Så där måste man ju verkligen se till att det finns något form av utbildande material som kan se till att alla, oavsett ålder och liksom vad man till exempel konsumerar i media och sociala medier och liknande, att det liksom då når fram hela vägen. För jag menar, om vi tar mig som är 31 till exempel, och sånt som jag kollar på sociala medier eller liknande i mina flöden och sånt som jag följer, ser ju det helt annorlunda ut kanske till någon som är 20 år äldre.
Ja, ja, precis. Ja. Och det kommer ju inför höstens presidentval då, i USA, så kommer det trappas upp mer och mer.
Det kommer ju bli ett haveri.
Jag blir trött på att jag tänker på det.
För att det är redan, alltså det är ju typ, senaste veckan så har det också blossat upp en ny grej liksom som har typ, ja men samma liksom vibbar som Gamergate, som är nu, vad är det, 10 år sedan?
Där det är så länge sedan alltså, wow.
Ja, det är...
Ja, inte mer.
Nej, det är 10 år. För jag hade, det är samma år som jag började skriva på Loading. Jag har skrivit på Loading 10 år nu förresten. Det är, ja. Och Titanfall 1 är 10 år idag också, by the way.
Om du inte känner dig gammal redan.
Ja, alltså det känns konstigt.
Inte klokt.
Nej, för hade du sagt så här, vilket spel är 10 år, så hade jag typ sagt, ja men Ocarina of Time är 10 år gammalt.
Nej,
men
nej, det är liksom, okej. Ja, men det,
Pokémon röd.
Ja, men liksom, det känns så lång tid. Men det är... Ja, nu minns jag inte typ vad den här...
Mass Effect känns 10 år gammalt för mig.
Ja, men sant. Okej, det håller jag med om. Men nu ska vi se. Jag
det måste är uråldrigt nu.
17 år gammalt.
Ja, okay. Det är närmare 20 år.
Ja, men precis. Det är ju en... Alltså, det är typ en konsultbyrå-ish, tror jag. Eller konsult... De är liksom typ konsulter i spelbranschen. Det heter Sweet Baby Inc.
Ja, jag läste om dem idag.
Ja, och... Alltså de hjälper till exempel, jag såg en väldigt bra TikTok på det här av en man som liksom har sagt så här, typ att så här fungerar det när du liksom kör konsultärenden på de här grejerna. Det är så här, ja men om jag ska skriva om en person som är svart och bor i Los Angeles och är en skribent och typ jobbar extra på ett café. Och jag har ingen aning om hur man eller så här, det är någon person som inte har någon aning om hur det är att skriva en sån person för att man inte har upplevt dem själva liksom och vill ha input och hjälp. Liksom så här att okej, men jag har skrivit så här. Stämmer det? Och då har man en konsult då som har liksom den här erfarenheten då, till exempel. Och man frågar då, så är det så här att nej, men man kanske skulle säga så här istället, liksom det här stämmer, men så gör man inte så här. Du vet som konsulter gör, att man liksom rådfrågar och liksom får, och då är det främst liksom så här typ att ja, men till exempel första Life is Strange. Och nu har vi vuxna män på typ 30-40 bast som ska skriva om tonårstjejer.
Hello fellow kids.
Pratar man så här typ? För de fick ju väldigt mycket kritik för det. För man använde liksom typ uttryck och sånt som inte används i den delen av USA. Och liksom det var lite, ja precis. Men,
riktigt stiltigt var det.
Ja. Men typ sådana grejer som man liksom... Man rådfrågar helt enkelt för att vi ska skriva de här, kanske de här känsliga grejerna eller typ den här typen av personer. Vi har inte riktigt erfarenhet av det, men vi vill liksom ha så att man får konsulthjälp. Och då har ju de här, då har det liksom blivit då en påhittad kontrovers med det här, du, att de liksom de
skriver spelen.
Ja, skriver hela spelen, driver kassa. Till att det liksom gör de här förändringarna, och det är det som gör kassa. Och då kan man liksom då så här typ att, ja men hon, den döva tjejen i Spider-Man 2, eller att Aloy då inte lika attraktiv som man skulle då vilja att hon skulle vara. Sådana grejer. Vilket är liksom så här att jag undrar liksom, alltså lite vilken verklighet lever dessa människor i, att liksom att det är att man liksom tror.
Just Aloy fattar jag verkligen minst av alla de här grejerna, för att hon lever i en postapokalyptisk, de har inte ens deodorant där. Alla, hon borde vara bra mycket fulare än vad hon är.
Och bra liksom. Mycket skiggigare.
Alltså vilken jävla, alltså de lever i princip på stenåldern sett till liksom personlig hygien. Så att,
ja, alltså, man borde posta en bild på en neandertalare. Det här borde vara Aloy, ditt jävla spån.
Men liksom, riktiga, ja. Liksom håriga hängtuttar och så att,
håriga alltså, hängtuttar alltså. Amanda, brukar du stå med rakhyvel på dina tuttar så att de inte är jättehåriga?
Varje dag, det är ett jättestort problem.
Ja, verkligen. Hon har mer skägg, hon har mer hårväxt på sina bröst än på mitt ansikte.
Jag tror du skulle säga det finns, pungen.
Det finns en sån här Steam Curator Group som går in och recenserar spel på Steam, och det enda är is Sweet Baby Ink involved, och deras recension är antingen yes som är en tumme ner eller no som är en tumme upp. Så liksom det är ett sånt jävla drev mot den här konsultfirman nu, där narrativet är att de skriver de här spelen i princip själva för att främja någon sorts ja, vänster eller liksom feministisk eller någon, hur ska man säga, identitetspolitiks propaganda ideologi.
Eller att man vill vara helt enkelt mer inkluderande och inte vara ett rövhål till människa.
Ja, men det är inte så, det är inte så de ser det.
Nej, jag vet. Men det är liksom...
men de fattar ju liksom inte ens hur de här grejerna fungerar. Så när det står liksom på Sweet Baby Inks hemsida, liksom det här är projekten vi har varit inblandade i, typ Spider-Man 2 och 1 någon som dyker upp. Det är inte så att de har gått in där och tagit över alla författar liksom författar, alltså gud, på engelska är det duties, författarplikter på det projektet. Ja. Och liksom, okej, okay, det här är en story skriven av Sweet Baby Ink, liksom, utan det är ju det att de har haft, som, precis som du sa förut, jag behöver inte förklara det ytterligare, de har haft input på, ja, liksom olika aspekter av storyn för att göra det mer autentiskt till de här olika perspektiven de vill förmedla.
Och det här är liksom samma typ av argument som flög runt Anita Sarkisian också. För typ
ja, hon förstörde gaming.
Att hon, ja. Och det roligaste vet jag, att någonstans såg jag också att Suicide Squad nämndes. Och man var så här, men det är väl inte storyn i Suicide Squad som är det största problemet? Liksom att det spelet
och
fått
även
kritik.
Om det är storyn så är det inte ja, liksom att Harley Quinns tuttar inte lika pronounced den här gången.
Nej, men det är som är så himla konstigt, för det är liksom så att då helt plötsligt har du en rad med spel då som enbart är dåliga på grund av storyn, men liksom, om man nu ska ta de här spelen och liksom kritisera dem, så kan det också vara så att det finns andra aspekter som Sweet Baby Ink inte har ens varit involverad i som gör att det liksom inte är det bästa som finns, till exempel.
Det finns många anledningar till att jag inte spelat Suicide Squad än, och storyn är inte en av dem.
Nej, jag tror storyn är en del att jag skulle vilja spela det.
Ja, det är enda det är som driver mig mot det.
Därför jag skulle vilja spela det.
Jag vill se det... Batman bli halshuggen, liksom.
Ja, och det är ju så... Jag tycker det är så himla jobbigt att det liksom sånt här blossar upp och det liksom får fäste, för att det är så att... Och det var lite, Gamergate var ju lite startgroparna för den liksom högerrörelse som sköt i höjden när Trump valdes till president. Det är liksom den typen av retorik, det är den typen av hur man beter sig helt enkelt, och den typen av liksom att ha helt gått över gränserna och bli helt knäpp i huvudet.
Men Jimmy, it's about ethics and journalism.
Ja, jag vet, och det var ju så himla kul, för att det där med ethics and journalism var ju så här att jag tror Oskar Skog skrev någon bloggpost om det också, att liksom att varför kommer det här ethic in journalism nu när det har funnits liksom andra tveksamma grejer inom journalistiken som faktiskt var värda att ta upp? För liksom det sjukaste var ju med Gamergate också, det var ju det att det var ju hon Zoe Quinn som hade alltså ett free to play, alltså ett gratis spel typ Twine, som inte ens var recenserad av någon som hon hade fått något pris för. Men hon var tillsammans med en skribent på Kotaku som inte hade ens recenserat spelet. Det var liksom, hela det byggde ju på en lögn. För att hon hade gjort slut med en av hennes, alltså sin förra kille då. Och han var liksom butthurt.
Mm.
Och det liksom skapar problem för en mängd av kvinnliga utvecklare, skribenter och whatnot liksom.
Den mest fällande kunde... aspekten av... Ja, ursäkta. Ja,
nej, men bara för att inte han kunde ta att någon gjorde slut med honom, för att han verkligen var en sån himla trevlig person. Verkligen.
Den mest fällande grejen om Gamergate för mig är inte när det dök upp. För att sånt kan ju ta tid. Liksom, varför dök inte MeToo upp tidigare? Liksom? För att det så här, motreaktioner tar ibland tid att hända, utan poängen är ju liksom vart det riktades.
Ja, ja. Men sen var det också, alltså, just att det är så hårt kopplat också till Trump-rörelsen är ju det att Breitbart, när höger vinklade liksom nätsidan med Steve Bannon i spetsen, tog ju fäste på de här, för de märkte att här kan vi gå in och manipulera och liksom försöka få då folk till vårt kall, eller vad man ska säga det. Det är liksom, ja,
deras fråga.
Ja, och det liksom det började där, och det är därför liksom alltså sådana spelcommunityn blev en väldigt liksom grogrund till det, och det grundar sig liksom, det är liksom inte så att det existerade först vid Gamergate, utan det har ju liksom grott under en längre tid där det till och med har kanske börjat liksom typ ironiskt, och sen kommer fel människor in, och sen helt plötsligt är det inte ironiskt längre, utan det liksom blir på allvar, och sen så oj, det här är problemet som egentligen inte är ett problem, och så spinner det vidare. Och nu när det liksom kommer upp igen i ett sånt här jobbigt valår, så är ju också risken att det liksom trappas upp igen. Och det finns yttre liksom makter som forcerar fram det här också och spär på det.
Jo, men precis. Men det som vi har pratat om tidigare, att folk med extrema åsikter, oavsett liksom åt vilket håll det rör sig om, det är ju liksom väldigt svårt att få dem att ändra på sig. Just på grund av att den typen av personer håller sig ofta väldigt tätt i kretsar, eller håller sig på forum och liknande, där det hela tiden finns personer som bekräftar deras narrativ eller söker sig till information som bekräftar deras narrativ, vilket då genererar att det här är liksom deras världsbild som de bygger upp, och då blir det så extremt svårt att rubba på den. Och framförallt så är det liksom ännu svårare om man försöker sätta hårt mot hårt, för att det gör det nästan ännu värre, för att då blir det liksom en sån extrem motpol, att det blir en hård defensiv istället. Så även att man inte vill, så är det ju mångt och mycket så att när det gäller extrema åsikter och att faktiskt försöka att få någon att förstå, då måste man tyvärr nästan försöka att sätta sig in i motpartens synvinkel, vilket är extremt svårt om man inte håller med. Alltså om det gäller till exempel de här personerna kring Gamergate och liknande, jag skulle ha extremt svårt att försöka liksom sätta mig in i deras tankar och liksom hur man tänker om kvinnliga skapare och liknande. Men samtidigt så tyvärr är det ett av de bästa verktygen man kan ha för att försöka att få en annan människa att förstå och liksom
för jag skulle precis
ta ner det till en annan nivå på något sätt, en mänsklig nivå, även att man blir upprörd och det spinner vidare, och jag menar, vi är ju alla människor här, och jag menar, jag skulle ju inte ha allt för svårt för att bli förbannad liksom, tänker jag, i en sån diskussion.
Nej, alltså jag skulle precis säga det du sa fick mig tänka på att liksom, alltså, jag tror att vi alla gör oss skyldiga till det, att vi håller oss i våra bubblor och våra liksom cirklar som är i enlighet med vad vi själva, liksom vår egen världsbild. Jag sitter inte och kollar Ben Shapiros videos. Och när jag liksom, ifall jag, det är ofta jag sitter på, liksom, på Twitter och jag ser något riktigt spån som bara typ spyr galla över kvinnor eller liksom invandrare eller vad det nu kan vara, och jag bara blockar dem direkt för att bara, jag orkar inte. Mitt liv blir sämre av liksom din existens, så att jag tar bort det. Och jag vet, Adam är tvärtom, att han liksom, han följer många på Twitter som han verkligen avskyr, och jag bara, och ibland sitter han och liksom skickar skärmdumpar till mig från folk som bara säger de mest dumma grejer, och jag bara, det där är ohälsosamt liksom. Att du bara sitter och följer de här människorna, han bara, men jag måste veta vad de håller på med för att kunna möta det, och jag bara, okej, ja. Men,
och det är också så himla, för det var också någonting som började hända då under liksom 10-talet, var ju det att du kan, ja men precis, nu säger jag inte att Adam går in på den nivån, men du kan liksom precis som Adam vara så att sätt dig på YouTube och du får upp någon video som förslag liksom, typ att kvinnor förstör gaming till exempel.
Mm.
Och så tittar du på den och bara, det här är ju barockt. Alltså vad är detta? Det här är liksom strunt.
Får man upp det?
Och sen algoritmen är liksom så här typ, Ja, du har tittat på den här videon och du såg hela.
Ja, ja.
Du vill ha mer av det här.
Precis, det här betyder automatiskt att du gillar det.
Nej, men liksom så att då får du mer av det och så börjar du få det. Och så får du hela tiden, och till slut så vaggas du in i det för att du börjar tro på det. För att du matas av den här typen av retorik från flera håll och kanter. Och speciellt om du är ung. Och det är det som har hänt. Alltså det har man ju läst, liksom, typ, alltså, läst nu så här, forskningsartiklar och liksom andra krönikor och sånt om det här. Liksom, att folk har sett sina liksom, nära och kära hamna in i det här systemet och sen liksom helt vänt, liksom i åsikter, i hur man är som person, alltså man blir liksom helt, man är helt liksom inne, så börjar man tro på de här konspirationsteorier. Det är därför ofta så att konspirationsteorier går ofta hand i hand, liksom, alltså, okej, men alltså du tror att det finns någon så här deep state som styr allting, du har den här pedofilringen som styrs av Bill Clinton och Bill Gates, jorden är platt, alltså det är liksom allt. Alltså det
du ser man att, var fake.
Ja men precis, ser du att en person liksom tror på det här eller liksom en sån här alltså om du ser att någon tror att jorden är platt, då kan du liksom räkna på fingrarna vilka andra grejer den personen också tror på. Det är liksom det är så här att det är alltid samma. Så att det är också, och där har ju faktiskt liksom de här stora techbolagen en väldigt stor påverkan på hur liksom vi konsumerar medier. Och liksom hur de här algoritmerna styr för det. Så att det är därför typ jag nästan har slutat använda sociala medier överlag, för att jag är så här att jag vill inte titta på en kattvideo och sen får jag bara kattvideos.
Eller hur?
Jag vill ju liksom se, jag har massa olika intressen, jag behöver liksom inte se samma sak hela tiden, och då blir det så att okej, då vill jag inte sitta på det alls, för att det är så att jag orkar inte se den här jävla katten igen och kattens jävla kompisar igen, utan jag vill liksom ha, ja, helst av allt vill jag ju se det som jag har följt, men det får man ju inte se längre. Så att det är liksom bara slumpmässiga grejer. Så att jag,
ja. Det är därför jag låter William kolla på barnsånger och sånt på Jennys YouTube.
Jag bara såhär, får jag se den där jävla krokodilen sjunga och vara glad igen, då får jag krupp. Så att, ja, så att det är ju... Och jag läste någon annan också bra op-ed om det här med det som har hänt Sweet Baby Inc. Liksom där att okej, men nu är det här i startgroparna igen. Förra gången så var typ alla stora mediehus knäpptysta och vågade liksom inte ta i det med tång, för de visste inte vad de skulle göra. Och det var typ den här att nej, men vi bekräftar inte dem så det kommer lösa sig självt. Vilket det inte gjorde då. Utan det gäller ju att ta avstånd. Och liksom vara så att så här funkar det inte. Det här gör faktiskt Sweet Baby Inc. och liknande firmor. Det här är så belopp, liksom det ser ut. Och visst, då kanske du inte liksom vänder om de mest extrema. Men du kanske minimerar risken för att fler halkar in i det. Så att liksom de som inte förstår, förstår. Mm. Så att ja, men det är knepigt. Jag har liksom inget svar på exakt hur det gör. Men det är i alla fall oroväckande att liksom ska komma upp såna här grejer. Och jag förstår inte hur man inte bara kan säga att vi är alla människor. Det spelar ingen roll om du är kvinna, om du är homosexuell eller om du liksom har någon annan religionsåskådning.
Religiös åskådning.
Så det är inte lätt med svenskar idag. Vi är fortfarande bara människor. Liksom att det spelar ingen roll om du är vit, svart eller vilken hudfärg du nu har. Det är liksom, vi är egentligen ganska mycket lika.
Vi har mer gemensamt än inte gemensamt.
Exakt. Och det är liksom det är inte din hudfärg som styr ditt beteende.
Nej, men precis. Och vi håller ju på att se den fjärde säsongen av Fargo just nu. Och det finns en scen liksom som är så otroligt obehaglig i den säsongen. Eller det finns väldigt många liksom som rör till exempel personer i maktposition och hur de hanterar mörkhyade till exempel. Och då är det liksom en liten pojke som är mörkhyad som sitter i en bil med sin hund. Han blir liksom direkt påhoppad av en polis och liksom ifrågasatt om får du verkligen vara här, och bete sig som att han liksom har gjort någonting kriminellt bara för att han sitter i den här bilen. Och det är liksom så otroligt vidrigt beteende, och vi som liksom har en ganska så lätt bakgrund, om man säger så, tror jag aldrig kommer kunna föreställa oss att vara i den positionen. Alltså det är helt bisarrt hur man kan behandla människor på det sättet. Det är så inhumant.
Ja, liksom... så bara, svarta får inte gå in genom den här ingången.
Nej, men exakt.
Och liksom så här, de fick inte ens gå på samma sida på gatan.
Nej.
Det är liksom... bathroom.
ja, det är liksom helt, ja, det är helt bisarrt att det är liksom att så här, ett, att det har existerat till den extrema grad som det har och att det fortfarande finns folk som tycker att det vore en bra väg att gå. Så att det, ja, det är fruktansvärt.
Man blir liksom fysiskt illamående, ja. Verkligen.
Och det är liksom så här, och jag vet, alltså, det är en annan grej också, man brukar säga så här, att ja, men man pratar om typ äldre släktingar som har problematiska synsätt liksom, att säga så här, att ja, men det var en annan tid förr. Men samtidigt är det så här att det är egentligen ingen godtagbar ursäkt heller, för att någon under den här en annan tid hade inte de här åsikterna. Det är därför vi har kunnat liksom vara progressiva och liksom gå åt rätt håll.
Hade alla haft exakt likadana åsikter under den tiden så hade vi inte gjort några framsteg, utan då hade vi fortfarande stått kvar där och stampat än idag. Men världen har tagit sig någonstans, och det är liksom händelser som till exempel Gamergate eller MeToo, för att liksom nämna någonting och liksom knyta tillbaka till det vi pratade om från början. Det är sånt som ändå gör att vi har framsteg, i det här fallet till exempel i spelvärlden då med Gamergate, att man belyser som problematik.
Ja, och sen det finns större problem än att någon tycker att huvudperson X är ful. Det är liksom,
verkligen.
Vi lyckades spela igenom flertalet Gears of War-spel med Marcus Fenix som inte är världens skönhet, och det gick bra ändå.
Hur många tror ni fortfarande lyssnar på det här skräpet? Men alltså, nu har gått 40 minuter av spelsnack. Jag älskar att sitta och snacka om sånt här, men jag tror att... ja, vi kan få ha tappat folk nu.
Ja, men då får de ha tappats.
Det får stå för dem.
Men det har varit en ganska pissvecka överlag, måste jag säga. I alla fall personligen. När det kommer till typ populärkultur. För att förra veckan, tror det var i... Det kan ha varit onsdags eller torsdags förra veckan. Så fick man reda på att då har Warner Brothers lagt ner Rooster Teeth. Och då tänker man så här, vad är Rooster Teeth för någonting? De har varit ganska hårt kopplade till Halo, för de är uppmakade till Red vs. Blue. Och sen har de haft massa... liksom,
Achievement Hunter.
De hade till och med... de har kanalen Let's Play på YouTube. Vilket är liksom så här, så tidiga var de med det formatet som var väldigt stort i början av 10-talet. Och det är liksom... Jag har följt Rooster Teeth sedan 2009. Jag upptäckte dem i samband med att jag hade cancer. Och kolla liksom igenom Red vs. Blue. Sen så följer inte jag dem liksom slaviskt och tittar jättemycket på YouTube och sånt, för det gör jag inte. Men jag liksom lyssnar på podcast och lite sådana grejer. Så att det var ju jättetråkigt. Alltså verkligen skittråkigt. Så jag spenderade en dag i veckan och bara typ laddade ner alla Red vs. Blue-avsnitt och bara spara på en hårddisk så att de är sparade. Bara för att liksom ha dem. Men Oliver, och jag minns fel, har jag försökt få dig att titta på Red vs. Blue någon gång?
Ja, många gånger.
Och du gillar det inte?
Är det respektlöst att tala illa om de dödar? Nej. Nej, jag har aldrig fattat tycke för Red vs. Blue.
Nej, och jag tror inte att Amanda skulle tycka om det heller.
Jag vet inte.
Vi skulle ju kunna kolla på en säsong. Det är typ, alltså det är som en lång film i princip. Och se om du gillar det. Men jag och Robin gillar i alla fall Red vs. Blue väldigt mycket. I alla fall de första 8 säsongerna är verkligen skitbra.
Det var en kortis med Caboose i Reach.
Ja
men och han bara liksom väldigt... fuck upp hela vägen genom kampanjen.
Ja, men den är ju väldigt rolig. Och det är ju väldigt mycket metahumor, och det är väldigt mycket som är kopplat liksom ett till Halo och sen så kopplat liksom till hur man typ beter sig liksom i online multiplayer och sånt som de leker lite med. Och allt är ju inte fantastiskt, men liksom det finns mycket, mycket roliga liksom nyanser där. För att, sen jag gillar ju Bernie Burns som har skrivit de första säsongerna liksom. Jag tycker att han är skitrolig. Men så det var ju skittråkigt. Och sen vi fick veta det i lördags, fredags eller lördags. Det var ju det att Akira Toriyama dött. Som skapar den här Dragon Ball, som är liksom typ, ja, vid en tidpunkt varit världens största manga. Jag vet inte om det räknas som det fortfarande One Piece har tagit den platsen, men det är i alla fall en av de mest inflytelserikaste liksom serierna någonsin. Liksom inte bara liksom för japansk media, utan för västerländsk media överlag, eller också västerländsk media, och också haft han är också karaktärsdesign liksom till Dragon Quest-spelen och Chrono Trigger och sådana grejer. Och han var bara 68 år. Så det var också skittråkigt. Och speciellt då personligen för mig. För att jag... Alltså Dragon Ball var liksom min väg in liksom att få mer koll på typ japansk kultur och sånt. Och verkligen, jag älskar Dragon Ball. Jag tycker det är... Ja, originalserien då. Jag tycker att den är liksom jättebra. Och det var liksom så jag fick upp mitt intresse för manga. Och liksom typ rita och mer sådana grejer. Så att... Nej, det har bara varit riktigt jävla tråkiga dagar de senaste veckan.
Mm.
Vilket är väldigt tråkigt. Så det kändes ungefär... Jag kommer inte ihåg om du också pratade. Det var någon som gitarrist som hade dött, Oliver, som du pratade om.
Ja, men det var länge sedan nu.
Ja, jag vet, det var länge sedan. Men det var, ungefär, 20, så jag kände, det var lite så jag 20, kände. 20. Jag var så här, bara, usch.
Ja, men det är när liksom så här, ens barndomshjälta dör. För mig var det Alexi Laiho. Children of Bodom, gitarrist.
Så, jag kommer ihåg när Alan Rickman och David Bowie gick bort bara några dagar ifrån varandra i stort sett.
Var det så tajt in på?
Jag är ganska så säker på att båda dog i januari 2016.
Ja, jag tror det. Det är bara att jag har så dåligt minne. Ja, med Alan Rickman, Hans Gruber.
Alltså, jag kan ju bara tänka mig sen liksom den dagen som typ Shigeru Miyamoto försvinner. Det kommer ju kännas väldigt konstigt.
Inte
David
så
Bowie
långt
dog
bort.
Den 10 januari 2016 och Alan Rickman den 14.
4 dagar, det är sjukt. Ja, men Shigeru Miyamoto, jag menar, alltså, han är ju fan, han är inte ung. det är många, väl... liksom, jag tänker typ Michael Caine, Morgan Freeman och Meryl Streep och liksom de här typ massiva ikonerna. Jag tänker, när Ian McKellen dör så kommer liksom gud. Gandalf. Hans sista ord måste vara fly you fools.
Ja, alltså det är jobbigt. Och nu hamnar man ju liksom där att, alltså det kommer ju bli liksom vanligare också att folk trillar av pinn.
Men sen känns det alltså, riktigt gamla människor känns inte lika illa som när typ Chris Cornell tar livet av sig.
Eller, ja, nej, precis.
Jag menar, för mig var det ju oerhört upprörande när Leia Carrie Fisher, när hon dog.
Ja.
Alltså dels då liksom bara egoistiskt för att jag bara kände åh nej, liksom. Jag är så in på de här nya filmerna och liksom jag hade velat se hennes berättelse avslutas på ett värdigt sätt. Men också bara för att liksom alltså vilken ja, alltså sen jag var liten liksom Star Wars har varit en sån stor grej och prinsessan Leia liksom och sen general Leia och det är typ verkligen en big deal, så typ när Mark Hamill eller Harrison Ford dör sen, så det liksom det... Ja.
Nej, det är jobbigt. Men,
Alexi var typ 45 eller någonting.
Ja, det är ju väldigt ungt det också. Han
drack i sig. Så det...
Ja. Döden är ju tyvärr ofrånkomlig. Men det är ju på något sätt ännu värre när yngre personer dör, för att då känner man ju verkligen liksom att det är så
naturligt.
Mycket ouppklarat på något sätt.
Ja, jag hade en, jag skulle inte säga att vi var nära vänner, men vi var liksom så här goda bekanta, kanske man kan kalla det. Han var 8 år äldre än mig, tror jag. Hade fru och 2 små flickor och han bara vaknade inte ändå. Det måste ha varit typ 10 år sedan nu, men så han var ju han var typ så gammal som jag är nu. Mediciner som han hade tagit som alltså av misstag då.
Mm. Bland tagit typ fel dos. Ja.
Ja. Jag minns en bowlingbekant som var exakt lika gammal som jag, som efter en utekväll liksom också somnade in och aldrig vaknar igen. Inte liksom en jättenära person så, men ändå en som jag har spenderat en hel del tid med. Som, vad jag förstår, hade liksom något form av hjärtfel.
Mm.
Mm.
Och nu senast, jättejobbigt. Ni jag skulle inte säga att ni träffade honom, men ni var ju med på bröllopet, han var på bröllopet, Magnus. Som var med på den här dansgrejen de gjorde med mina föräldrar.
Just det, den som jag missade för att jag stod och brottades med min jumpsuit inne på toaletten.
Ja,
ja. Ja, jag såg den i alla fall.
Ja, ja, men så han gick bort för ett år sedan nu ungefär. Och har liksom varit typ en väldigt, väldigt nära familjevän hela mitt liv. Och det känns fortfarande helt sjukt.
Mm.
Men ja, ska vi gå in på något roligare kanske?
Ja, ja.
Är Xbox så mycket roligare?
Jag antar att vi alla fortfarande spelar Final Fantasy. För att det spelet tar aldrig slut.
Nej, och jag gillar det mycket mer nu än vad jag gjorde förra veckan när vi pratade om det.
Alltså, vad är det som har ändrats nu då?
För att jag har bara byggt upp en bättre förståelse för de olika systemen. Jag har blivit bättre på striderna, jag har blivit bättre på Queen's Blood. Och storyn har liksom kickat igång lite mer nu. Det är inte bara liksom att vi är på någon resa något slag. Jag vet inte vart vi är på väg.
Vilket kapitel är det på?
Kapitel 9 tror jag är på.
Ja, vi är på samma då. Har du kommit till djungeln?
Ja.
Ja, då är vi ungefär på samma ställe då.
Där har jag varit... jag har haft typ en setpiece där. Och sen har det lugnat ner sig lite igen. Och Cloud fuckar upp och... i en jävla sopa. men ja, så storyn har börjat liksom, okej, intriger har börjat hända. Jag känner mig inte lika vilsen i de olika systemen och jag brottas inte med, det var länge sedan jag behövde googla någonting nu. Nu spelar jag det bara liksom.
Mm. Och du och Amanda har kommit lite längre.
Jag är ju precis slutet nu.
Ja, du börjar... Ja, hur nära slutet, det vet man inte. Ibland så kan det ju vara att man tror att man är nära slutet och så har du typ 20 timmar kvar. Men
ja, jo, men precis. Men jag hoppas inte att ett kapitel är 20 timmar. Det hade ju varit lite ofint. Men jag har ju också liksom...
14, tror jag.
Precis. Ja, okay. Nu på slutet så har jag ju också försökt att göra vissa sådana grejer som jag känner liksom att jag kanske vill ta en trofé i. Så jag började... klara alla Chocobo races till exempel. Och vann väl 15 stycken på rad eller någonting. Jag tror att det är 19 stycken som man ska ta. Sen så kände jag att nu tänker jag återgå till berättelsen.
De är inte jättesvåra, men de är inte särskilt
roliga. Det tar ju sin tid.
Ja,
ändå.
Precis. Det är typ Wish Mario Kart.
Verkligen.
Mario Kart at home.
Fast det har ju verkligen någonting.
Alltså jag tycker jag tycker ändå att racen är rätt så rolig. Alltså det
är helt serviceable för att vara en sån liten del av spelet.
Verkligen.
Det har lagts mycket arbete liksom på det. Jag ska inte sitta här och säga att det är skräp. Det är bara, jag känner att det är lite väl många av dem, känner jag kanske.
Ja, men, och det är ju inte det värsta minispel som finns liksom.
Nej, men jag tycker också liksom i allmänhet att minispelen har varit väldigt välgjorda i det här spelet i allmänhet.
Alltså i alla fall för den tiden man måste spendera med dem.
Jo, men exakt. Och det mesta behöver man ju inte testa mer än kanske en gång. Det är ju liksom någon omgång när man är i Gold Saucer till exempel. Där man testar några olika saker. Och sedan så händer lite grejer däremellan. Och sedan så testar man lite andra grejer. Så att det liksom pytsas ut lite mer. Så att man behöver liksom inte testa allting på en och samma gång. Och men som sagt, de här pianominispelen är otroligt välgjorda till exempel. Även att jag tycker att de är svåra och jag glömmer helt av att jag har en vänsterhand av någon anledning.
Jag tror det jag stömer mest på pianominispelet, det är det att typ den första låten så känns det som att man faktiskt spelar de noterna som kommer. Och sen kanske det är någon gång där typ Cloud kör tre noter och man får trycka en. Vilket gör att man känns lite förvirrad för man säger att jag borde ha tryckt på flera. Chocobo-temat var skitjobbigt för att det var typ en jassig version av Chocobo-temat. Det var så här, nu spelar du en jävla... Och så här, bara, nu spelar du en jävla massa fler noter än vad jag får spela. Så att det var ju liksom, det är jättesvårt att hänga med då. Men som sagt, det är väldigt roligt. Är det.
Jag har sett folk spela One Winged Angel senare i spelet och jag bara, det där kommer inte jag få A på.
Ja, men så svårt tycker jag ändå inte att det är, utan det är typ att man måste bara, alltså man får ju göra precis som när man lär sig en annan låt på piano, det att man får ju träna.
Ja, så är det ju, och så är det ju med allting egentligen. Och just ett minispel som jag har fastnat för, som du nämnde tidigare, det är Queen's Blood, Oliver. Jag tycker att det är väldigt roligt, och även om det ibland liksom kan vara lite knivigt, så tycker jag att man för det mesta kan ge någon på nöten genom liksom att bara vara envis. Liksom att ja, man startar om, man tänker om lite grann, man kanske får en lite bättre startlek och liksom känner att amen, de här korten kan jag placera ut så här, och man har liksom lite tur med hur datorn lägger, så att säga.
Men jag tror jag hittade en ganska bra taktik i Queen's Blood som gör att min lek, som jag har typ kanske ändrat 3-4 kort i calm, fortfarande vinner med.
Ja, men jag har knappt ändrat heller, utan jag bara kör samma taktik.
Ja, och det är typ så
bara brute force mig igenom allting.
Ja, och jag tror det är typ, för det värsta med Queen's Blood egentligen, det är det att du alltid börjar.
Vilket du gör kunna att, liksom svara på någons första dag.
Ja, för att det är så att om datorn är väldigt defensiv, då kan det bli väldigt jobbigt. Och visst, det finns ju kort som kan komma runt det, såklart, om man liksom vill leka med sin lek lite. Men det är ändå så
att
man
bara... Jag är inte smart nog för att leka med leken.
Men jag är liksom så här, jag vet din jävel att du bara väntar på att jag ska lägga det här kortet så att du kan ta min plupp. Det är liksom det jag ser på datorn. Jag blir skitirriterad.
Kort som gör liksom att typ 3 rader eller någonting blir röda, blir man ju så sur.
Ja, men precis. Och det är så här att nu fick du det kortet. Sen så har jag har en riktigt så här, ett kort med en riktigt fet chocobo. Jag vet inte om den typ heter King Chocobo eller någonting sånt. Och den tar liksom...
Den heter Fat Chocobo.
Ja, okej, den gör det. För den tar ju som en pyramid runt omkring sig. Så att den är skitbra man kan få ut. Och man bara, haha.
Ja, men man ska liksom helst få den i mitten och en bit in på planen. Annars gör den inte så mycket liksom.
Jo, fast den har faktiskt hjälpt mig, även om jag har lagt den liksom på startraden. Så att man liksom lyckas knipa typ 2 stycken gröna pluppar liksom längre fram, så att datorn kan liksom inte bara välja en och låsa ut det, utan den måste liksom göra ett val, och sen så kan man äga den riktigt hårt.
Ja, men precis, och för den som inte är insatt så är det ju helt enkelt ett kortspel där det är 3 stycken rader, och det är liksom bästa av 3 rader i stort sett som vinner. Men det handlar också om att på de raderna som man har fått bäst på få högst poäng. Så säg till exempel att man får 8 poäng på sina 2 rader, och den andra personen får 9 poäng på sin rad, då vinner ju den personen. Så det är ju också lite taktiskt i hur mycket poäng man faktiskt måste eftersträva att få. Sen att man kan liksom inte bara tänka det.
Liksom ifall, ja, man kan vinna på en rad. Jag har 2 rader, men jag har massa poäng på en rad, så jag vinner ändå.
Ja, men precis. Så säg att man till exempel har ett kort som har till exempel att man får gröna pluppar på varannan, så att säga. Då är det väldigt effektivt, för då har man liksom flera fronter att jobba på, och då kanske man kan offra en rad lite granna till förmån för en annan och verkligen gå på den raden med effektiva kort och sådana som liksom genererar höga poäng. Mm.
En av mina favoritmatcher jag gjorde, det var att motståndaren hade bara till slut 1 kort kvar på planen. Det hade tagit över allt annat.
Mitt rekord är att vinna med 64-0.
Ja, det är bra. Det är riktigt bra.
Det är rätt nice. Men, alltså det är kul. Det jag gillar minst är liksom det här typ, jag måste typ effektivisera mina liksom decks. För att jag har inte tålamod att sitta liksom och gå igenom alla kort jag har. Så det är därför jag har kört på samma deck jag har haft liksom i typ 25 timmar nu. Men det funkar fortfarande. Jag har inte liksom kommit till den punkten där jag bara, okej, jag kan inte klara detta med min nuvarande deck.
Mm. Nej, för ibland har det också typ handlat så här, okej, jag får inte tillräckligt hög power, så då får man liksom bara byta ut sina skitkort till något som har lite högre bara, så brukar det lösa sig.
Så var det Queen's Blood jag spelade när det var någonting du ville ta upp i podden som du tyckte var dumt, för att du skulle håna mig?
Jag minns inte vad det var för
något. Kanske var Chocobo Racen.
Ja, just det. Amanda var så sur att det inte var Chocobo Racen, och jag kämpade så hårt, jag förtjänar det här. Och liksom bara så här,
jag bara så här, jag sitter där 3 minuter.
Då inte de andra NPC:erna också kämpar sitt hårdaste.
Det är bara liksom datorfigurer.
Jag förtjänar det här.
Ja, men grejen var den att jag hade lett typ i 2 varv och 2/3 av sista varvet. Och sen så kom typ någon form av sån här bombballong eller vad det är. Och köttade på mig. Och sen när jag skulle fara vidare så åkte jag typ rakt in i en grind eller liknande. Och jag var så himla irriterad för att jag hade liksom legat så bra till. Och Jimmy tyckte av någon anledning att det var bra poddmaterial.
Åh, jag förtjänar det här!
Det gjorde jag ju.
Ja, ja det... Det var roligt. Jag tror att mitt största problem med spelet just nu i alla fall, det är att den liksom, de öppna kartorna, att de liksom satsade mer på att typ, istället för att göra så här unika, intressanta grejer på dem, så är det liksom så här att här har du den samma, här grejen som du har gjort tidigare.
Det är samma aktiviteter på varje öppen karta som du var på liksom första.
Ja. Det är som har Ubisoftat det hela.
Ja, men precis. Och det här är ett problem som de flesta open world-spel har. Det är det att allt liksom sker ovanpå kartan så att säga. Det finns liksom ingenting som bara, oh, här är ett grottsystem jag kan gå in i och sen så här kommer jag ner i något litet äventyr och liksom ett eget quest, utan allt är väldigt ytligt. Och det är ju verkligen det som typ Ubisoft-formulan är, det är att det är ytliga grejer du gör. Det är bara så att det här är saker för dig att göra.
Jag ser inte fram emot att beta av all den skiten i djungeln nu, för att det verkar fan knepigt att navigera sig igenom.
Ja, precis. Jag skyndar på historien i djungeln nu tills det liksom, jag känner att det är läge att då börja beta av den kartan. Och jag vet inte varför jag gör allting. Det har bara blivit så att jag gjorde allt i Grasslands. Och sen så bara så här, men nu måste jag ju fortsätta.
Jag känner mig själv liksom. Jag måste gå till de här grejerna. Jag känner att jag... I'm missing content annars.
Så Jimmy har ju typ blivit som den här Anders och Måns-sketchen. Här är ett rum till!
Ja, men
hela tiden.
Och sen samtidigt så kan jag säga, jag gjorde ju allt i Assassin's Creed Valhalla, som är ett sämre spel. Liksom, det är också så jag brukar tänka mig att okej, inte bara lämna det här.
Så det är bara, det här spelet är värd min tid.
Ja, men precis. Men alltså det är så att det är fine liksom typ att göra de här typ stridsutmaningarna. Liksom, det är ingen fara, för det är inte så mycket monster på kartorna att det liksom känns jobbigt att strida. Men det är så här, de jävla mogelhagarna som är liksom vidriga. Ja, vad är det för...
Jag satt och svor mot den senaste jag gjorde.
Ja, jag med. Och det var liksom, så började de där jävla små äckliga...
De har redan ballat liksom, in.
Ja, började liksom slänga saker på honom. Så var det en jävel som vägrade springa in i en sån här tornado för att bli stannad. Utan den skulle liksom ut i vattnet, fast jag gick liksom bakifrån så att den borde fösa rätt. Alltså jävlar,
hade jag varit cloud så hade jag slagit dem blodiga och sen släpat in dem.
Ja, jag hade ju först tagit det ursprungliga problemet, och det är den jävel som ger en uppdraget. Den hade jag ju slicat. Alltså, det är väl så här, det här är typ av så här Winnie the Pooh, Blood and Honey. Liksom bara slice, du är död din mogeljävel. Liksom. Alltså det är...
Det finns tydligen ett minispel som jag har kommit till en som folk på internet kallar The Chicken Minigame, som tydligen är horribelt.
Ja, jag tror det är typ så här 5-6 typ sidor av tutorialtext eller någonting sånt. Så det ser jag inte fram emot. För att jag tyckte fan inte om... Jag var inte förtjust i Fort Condor, för att det var verkligen så här första utmaningen där jag var så här, jag blev helt överkörd. Och så bara, men hur kan det vara så svårt när jag ska lära mig typ? Och sen igår var jag också ner när man ska slå en jävla massa kaktusar.
Ja!
Och jag fick liksom inte upp det till ens första nivån på liksom vad man behövde klara. Jag bara, vad är det jag gör för fel? Jag får liksom inte ut de här fienderna till
fort. Hela kaktusarna är livsfarliga också.
Jag
tycker så illa om dem att jag till och med börjar kolla elakt på mina kaktusar här hemma.
Ja, de ligger pyrt till.
Alltså bara det spruta liksom... nålar över hela fältet. Jag bara, what the fuck?
Ja, så ser man bara siffrorna på serien. Bara 100, 100, 100, 100. Man bara, där smälter mitt liv. Så. Men jag hoppas inför nästa del i serien att det liksom får vara lite tajtare, just på grund av att det är akt 3. Nu är det liksom finalen. Nu liksom, det kan liksom inte vara...
Kommer de komma undan med att göra ett mindre massivt spel som avslutning på den trilogin i liksom gemene mans ögon?
Jag vet inte, men det är bara att strukturen borde kunna bli annorlunda, för att det är liksom, världen kommer ju inte bli större. Liksom det här är liksom platserna du besöker. Vilket gör att man kan liksom, så världen är ju klar, de kan göra andra grejer med den, och du behöver liksom, det kanske inte är så att du ska liksom döda kaktusar och fånga moogles igen. Utan liksom man kan liksom också, okej, men nu springer vi mot finalen, för att del 2 här har ju varit lite mer också att nu ska vi lära känna teamet, för att de här karaktärerna som man spelar som, de har ju inte känt varandra så länge egentligen. De är ju ganska nya för varandra, så att det faller sig ganska naturligt då att del 2 får vara lite mer så att okej, touchy-feely på varandra, nu liksom lär vi känna varandra lite. Sen är jag ju dock helt, alltså problemet med att dela upp det på det här sättet är ju det att det var ju en väldigt liksom stor avslutning i förra spelet som de inte rör i med tång på liksom 40 timmar i spel 2. Som liksom gör att det här var att jag vet inte riktigt vad vi gör.
Filip skrev i vår gruppchatt häromdagen att Final Fantasy, jag har aldrig spelat ett spel där efter 20 timmar inte vet vad storyn handlar om.
Nej, men det är så här, vi är efter Sephiroth. Liksom. Det var det man började med. Och man bara, okej. Men liksom allt det här med typ Whispers och liksom så här att Zack, alla de grejerna liksom, det är liksom det är nästan för löst så här långt in.
Ja, men precis. Det är en ganska hög nivå av abstraktion på något sätt.
Och det känns lite så här att oj, för att liksom så bara, okej, men första spelet liksom, det är egentligen, det är 6 timmar vi har liksom slängt ut över 40 timmar. Men att spel 2 är så här, okej, men här är ju potentiellt typ 30 timmar som vi ska slänga ut på 90 timmar. För att det början går ju ganska liksom stadigt med hur originalet går.
Precis.
Så att det är liksom, ja, men ja. Medans remaken blir ju rätt så weird ganska snabbt. Man börjar bli så, man bara, vad är det här för något? Okej, oj. Medans det här liksom så, okej, men nu är vi här i Junon och nu gör vi den här paraden och nu gör vi det och så ser man dem och så, ja, det följer ungefär det jag kommer ihåg att det gjorde. Men liksom, ja.
Vad tror ni? Fortsätt,
säger du. Nej, säger du.
Jag skulle säga, jag hade velat att vi skulle tippa, ge varsin prediction på vad titeln på nästa spel är. För första är remake och nu är rebirth. Jag antar att det är re-någonting. Och jag vet vad jag har landat på. Som jag tycker hade varit klatschigt.
Oj, och svårt. Jag vet inte. Alltså man... Jag tänkte först säga recreation, men det är typ ett annat ord av rebirth. Så att det kan inte vara.
Recreation är också så här, typ så här. Fritid. Eller typ.
Ja, men du vet japaner när de sätter sina titlar. Det kan ju vara lite...
Det fanns ju 7 Parks of Recreation.
Men liksom så här,
det är deras Animal Crossing.
Ja, precis. Jag vet faktiskt inte. Nu försöker jag komma på en massa re-titlar.
Jag landar på Retold.
Ja, det skulle det kunna vara.
Final Fantasy 7 Retold.
Ja...
Det kommer inte då, vara det.
Bara... Nej, det kan man också säga att det är ju en annan variant på typ remake.
Är det rebirth också?
Jo, det är sant.
Samma titel fast det är olika.
Så det finns ju så här redemption, respect.
Respect.
Final Fantasy 7 respect som var, yeah, we did it guys. Men apropå ingenting så såg jag nu en intervju. Var ju det att, men när vi är klara med den här trilogin så skulle faktiskt ett annat team faktiskt kunna göra en remake av Final Fantasy 7 fast liksom som originalet är helt och hållet för att alla assets är skapade redan. Och då var det såhär, bara, tänker du skulle vara...
Det låter inte så spännande.
Nej, men alltså då skulle liksom de som faktiskt ville ha en hel remake skulle få en remake, men det här kom ju också från utvecklarna som typ sa, men vi ska göra ett fjärde Final Fantasy 7 som faktiskt är en remake av originalet. Och man bara såhär, nej sluta. Alltså låt det bara vara sen.
Jag tänker ju att en tredje titel skulle kunna heta typ Final Fantasy 7 Reunion eller någonting med tanke på att det diskuteras olika tidslinjer och liknande.
Ja, remaken av Crisis Core heter Reunion.
Gör den det?
Ja.
Ja, det var olyckligt.
Så det är ju Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion.
Reunion hade funkat.
Ja, Reunion hade funkat, men det är ju... Men nu är jag lite ledsen av att jag inte spelar Reunion, för att jag tror att vissa av säckdelarna hade nästan behövts spela det spelet för att man ska förstå.
Reanimated. Reloaded.
eller så kanske vi bara får spela i Costa del Sol, så det blir Final Fantasy 7 Resort.
Resort, ja.
Jag tycker spelet är väldigt bra i alla fall. Alltså
ja, men det är bra. Jag respekterar deras helt bristande liksom ska man säga restraint. Liksom bara, allting liksom, vi kan komma på slänger vi in i det här spelet.
Ja, det är som att de har kokat pasta och kastat på väggen och sen så bara, allt som fastnar det tar vi med och allt som ramlar ner, det kör vi också med. Ja, så att det är
massiv utveckling.
Det är ett massivt spel och det Det är inte riktigt samma känsla som remaken när jag spelade det. Man liksom bara att jag kan inte tro att det här existerar. För att det, men det var nej. Också tajtare. Men det, är fortfarande...
Det var ju första också. Liksom.
Ja, men det är fortfarande liksom så här att jävlar vad de har gjort mycket. Men ändå rätt så lite. Liksom för att vissa av de här städerna man besöker, de var kanske två skärmar. Och nu är det liksom en stad. Och som man också minns. Alltså det är inte som att man springer igenom typ random pyramidstad i Assassin's Creed Origins och bara säger, ja men det här kommer jag inte komma ihåg.
Pyramidstad 3.
Ja men precis. Medan här är det ju verkligen så att alla har liksom sin unika liksom take så att säga.
Ja men alltså det är väldigt imponerande måste man ju ändå säga hur det har gått till med dem, hur de har byggt världen. Och det gillar jag väldigt mycket för att visst, det är en stor värld och det händer kanske lite för mycket i världen för spelets eget bästa. Men när man liksom kollar på hur alla liksom olika städer och liknande hänger ihop så känner man verkligen att det är så otroligt imponerande hur de har fått det att fungera. Och liksom med både hav och land och liksom allting som hör det till. Och det var någon gång som jag skulle flyga från ett ställe till ett annat och bara känna, jaha. Var det så man kom dit?
Ja, och det de har pratat nu inför nästa spel det är det att i originalet så har du ett airship. Och de bara,
Highwind.
Ja, så bara, vi måste liksom typ göra om hela den stora världen så att det passar så att du kan åka ett airship på den. Och man bara, ja. Så att det är liksom, för att det var ju många trodde med Rebirth. Jag tänkte, okay, var har man liksom kompromissat? För att du kan ju inte göra den världskartan som fanns i Final Fantasy 7. Men de har ju typ inte kompromissat. De har ju typ bara lagt till massa saker. Ja, så att det är sjukt. Men där fick man också veta varför de också gjorde tre spel. Det var ju det, för att hade de gjort ett spel så hade inte det spelet kunnat finansiera hela utvecklingen av en remake av Final Fantasy 7. Det hade blivit för dyrt.
Men du hade ju fått dra ner skalan ordentligt.
Ja, alltså, jo, men hade de gjort, alltså även om de hade gjort, säg att det var liksom en rak remake av Final Fantasy 7, så hade det inte, de hade inte lyckats, det hade varit dyrare än vad de hade fått tillbaka på ett spel.
Ja, det är möjligt.
För att allt måste skapas nytt, för att nu har de liksom, de återanvänder ju assets här från remake. Och sen kommer de återanvända assets här till nästa spel. Och då har de sålt ändå tre spel för $70 styck.
Jag kommer ihåg när de utannonserade spelet och det snackades om att remaken av Final Fantasy 7 kommer vara episodisk och alla bara what? Och då tänkte man direkt liksom som typ, jag menar ett Telltale-spel eller någonting och det lät inte alls så spännande. Men sanningen är ju att de har tagit storyn som är Final Fantasy 7 och gjort en trilogi av det. För det känns inte som att vi spelar liksom en episod av ett spel. Nej. Alltså, det är Rebirth är ett spel, Remake var ett spel. Jag tycker att Rebirth är mer konsekvent, alltså jag har mer konsekvent roligare med Rebirth än vi hade med första spelet, men jag tror att topparna i Remake var, för att det var också liksom, det var första gången man såg Cloud och gänget och Midgar i det här utförandet och nu är det mer som att man återvänder till det, är liksom den här Breath of the Wild versus Tears of the Kingdom-grejen.
Ja.
Men jag har inga problem ifall nästa ihop. Ifall del 3 är typ 30 timmar långt snarare än 80. Liksom.
Ja, nej, verkligen inte.
Nej, men precis. Sen så är ju folk ganska orimliga där ute och tycker på något sätt att allting måste alltid vara större och det finns inte någon form av rimlighet i att man kanske vill täta till en berättelse utan, ja, men det fanns ju så här mycket i förra spelet, varför finns det inte mer nu? Och det är liksom ett konstigt argument för att varje nytt spel är ju liksom sin egen skapelse. Allting behöver liksom inte bygga vidare på exakt samma sak. Ja, just när det gäller Horizon till exempel så tyckte inte jag att det gjorde serien några tjänster att Forbidden West var så otroligt mycket större än vad Zero Dawn var. Och då tyckte jag att Zero Dawn var ett ganska så stort spel men det var ändå på något sätt väldigt greppbart. Och när jag kollade på kartan i Forbidden West kände jag att det här ser inte så stort ut. Och sen när man väl börjar spela och inser att det är så orimligt stort. Då känner man liksom, kan inte bara dra tillbaka det några snäpp. Men problemet är att nu har man gått dit. Och då är det vad folk förväntar sig sen av någon anledning.
Ja, jag vill inte se de här minispelen återvända i del 3. Då får någon göra nya minispel. Alltså. Det är som...
Jag hade gått med på Queen's Blood.
Ja, det kan vi få återvända. Men jag är inte jätteinvesterad i det att jag känner att jag behöver ha Queen's Blood i nästa heller. Men...
Nej, då hade de istället kunnat göra en standalone-spel som
det hade faktiskt inte förvånat mig.
Nej, som Nej. Är liksom mer utarbetat. För jag känner just
ungefär
nu
som Gwent.
Att jag har kunnat köra typ samma lek nu nästan hela spelet igenom. Det är så att okej, men det finns ju lite att jobba med här balansmässigt då, för att det ska liksom kunna funka som ett standalone. Kanske till och med
multiplayer. Ja, men det hade de lätt fixat. Det är bara att det behöver göras.
Ja, ja men precis. Det måste.
Släppte så här gratisspel på iOS och Google Play. Och...
Ja, men precis. Fy fan vad äckligt det hade varit att möta mänskligt motstånd. Alltså. Jag kan bara tänka mig liksom vilka äckliga kombinationer. Man bara säger att nu är det ju kört för mig. Så att, ja, usch.
Nu kan man inte ta retry.
Nej, verkligen inte. Men Oliver, du hade ju testat också något Warhammer-spel.
Ja, men Warhammer 40k Boltgun finns på Game Pass nu och det är jag har bara spelat de två första banorna så jag har inte jättemycket att säga om det annat än att jag rekommenderar det för folk som gillar som är mer old school typ Doom-kloner. Det är liksom väldigt samma stuk. Det är liksom också, bara grafiken är väldigt så här 90-tals 3D. Där man ser så här explosiva tunnor är liksom JPEGs som snurrar med dig.
Alltså är det en shooter?
Det är en shooter, ja precis. Och man är en stor space marine med inte en chainsaw utan chainsword, vilket är ännu mer badass. Och en bolkan som om man bara, alltså det är köttigt som fan, det är tungt, man liksom seg på att vända sig och man verkligen klampar runt, det känns ungefär som hur det kändes att klampa runt som i Big Daddy, Bioshock 2, liksom man känner sig som det största jävla Schwarzeneggen på planeten. Och det känns bra och det är liksom bara kul att mörsa sig igenom fiender. Jag kan ingenting om Warhammer lore och sånt, så att storyn kan jag inte kommentera, men som sagt, för att nu har Game Pass, bara hoppa in och testa det, liksom det, jag vet inte om jag kommer att spela klart det, men det var kul att spela på timmar.
Hur kommer det sig att du ville testa det?
Adam skrev till mig och sa, Bolkan är på Game Pass, testa det, och jag bara okej. Okay. Jag har inget bättre för mig, och jag börjat så bli, inte, jag ska inte säga att jag har blivit Warhammer-intresserad, men jag tycker att det här kommande Space Marine 2 ser jävligt coolt ut. Och eftersom att jag inte kan någonting om... Ja.
Var det första Space Marines, var det som kom till 360?
Ja, jag tror det är 2009 eller sånt där.
Ja. Varför det kom av? För det var ju rätt så hypat.
Ja. Och jag har aldrig varit på Warhammer. Jag har bara alltid tyckt att det är väldigt intimidating, för att jag vet att det finns, men ifall du googlar så här Warhammer 40k, och 40k är ju liksom en specifik liksom, ska man säga, gren av Warhammer. Det finns ju liksom olika sorters Warhammer-världar. Men om du så här googlar så här Warhammer 40k lore eller liksom story eller något, för att få liksom en, som nybörjare då liksom ett grepp om vad det här handlar om, så är det svårt att hitta videor som är under så här en timme lång. Så jag vet att det kommer med väldigt mycket bagage, så att det har varit lite avskräckande, men nu tycker jag att Space Marine 2 ser jävligt coolt ut, så jag blev lite sugen, och jag har kollat lite videos, och Lauren är ganska spännande, även om mycket av det går över huvudet på mig, men liksom, alltså, kontentan är liksom att alla är verkligen superonda. Och jag tror att en av de högsta kommentarerna på den här videon jag såg var liksom att en kompis förklarade Warhammer 40k för mig att imagine siding with the Nazis because they were going to fight Cthulhu. Vilket är det mest badass jag hört. Liksom bara att alla är verkligen, alltså, avskum, och det är typ det mest brutala liksom skildringen av liksom ett sci-fi universum du kan tänka dig, och sånt dras jag till. Jag kom när Boltgun kom ut och liksom jag såg trailers, jag bara, men liksom det här ser roligt ut liksom, och det är definitivt en throwback till så här early 90s arena shooters typ.
Mm, boomer shooter.
Ja. Så att, ja men det är kul.
Mm, coolt. Och sen har du också experimenterat med Clone Hero.
Jag gillar inte konstpausen.
Nej, men det var bara för jag så här. Jag
har experimenterat med män.
Ja, precis. Du har haft kontakt med Sweet Baby Inc. Och vi konverterat. Mm.
Clone Hero. Nej, men, ja, men, så här, ja. Jag spelar en jävla massa Clone Hero. Och för, alltså det är liksom, jag tror att jag har haft svårt att gå tillbaka till ett liksom riktigt Guitar Hero eller rockband där varje låt kostar liksom så här 20 spänn att ladda ner. Här är liksom bara, du går in på en sajt och söker på låten, så laddar du ner den för att någon Pelle har suttit och chartat den själv. Och jag har liksom ett bibliotek på typ 5000 låtar nu.
Jävlar.
Ja, men det är bara så jävla lätt att slänga in ny musik. För att det finns ett så stort community av folk som, alltså de kallas charters, som tar musik och gör dem spelbara liksom i Clone Hero. Clone Hero heter Clone Hero för att det är en Guitar Hero rip-off. Liksom. Alltså det ser exakt ut som Guitar Hero. Och jag antar att de kommer undan med det för att det är så open source och det är typ, det är ingen som tjänar pengar på Clone Hero.
Nej, alltså de enda som skulle vara sura är typ musikbolagen, för att gud nåde om du kan lyssna på någon låt,
ja, men de är
utan att ha betalat för den. Ja, men det är också så här, det är typ därför som det är problem med licensierad musik i tv-spel. Att liksom licenserna går ut, för att någon kan ju faktiskt lyssna på musik. Eller typ när man streamar på Twitch och sådana här grejer, liksom att vissa spel som har licensierad musik så måste stänga av den för att jäklar, du kanske kan höra Heavens on Fire med Kiss i det här spelet. För att det är precis därför någon tittar. Liksom. Ja. Och de bara... Ja.
Ja, nej, men så jag vill komma in i att börja charta själv. För att... Av två anledningar. Dels så är det liksom vissa låtar som inte finns chartade redan, som jag inte begriper hur de inte kan vara chartade. Liksom, alltså du har all den här skräpmusiken. Och jag inser liksom att alla har olika spel eller musiksmak, och alla har inte lika sofistikerad musiksmak som jag har. Men vi har liksom så mycket skit som folk sitter och chartar, och så har vi
sluta
den här grejen.
Sluta säga charta!
Charta!
Jag bara tänker ju på Austin Powers.
Ja, jag vet vad en chart är.
Ja.
Men jag sitter här liksom och jag typ kollar in sen några gånger i veckan. Bara, har den dykt upp än? Har den dykt upp än? Liksom, är det någon som har gjort den? Och dels också så finns det, och det är särskilt en snubbe. Eller snubba, jag tror att det är en snubbe för att hen heter Sam Littlehorns. Som uppenbarligen har typ exakt samma musiksmak som mig, för att han dyker upp på allt jag kollar. Liksom. Alltså ifall det är något band jag gillar så har han chartat något till det. Och han är duktig på det. Men han är, alltså jag har en feud med den här människan som jag aldrig träffat i mitt liv, för att han gör allting så onödigt svårt. Liksom slänger in noter som inte existerar. Bara för att jag antar att ifall inte han liksom shreddar över fretboarden varje sekund så blir han uttråkad. Jag vet inte vad det handlar om, men alltså han gör dem så överkomplicerade att de är i princip ospelbara. Man får ont av att spela dem.
Och det finns liksom inte typ olika svårighetsgrader på de här chartsen.
Nej, men ingen bryr sig om att göra under expert, för att det är liksom det folk spelar.
Inte jag, som jag liksom ska börja spela Clone Hero, så då är jag liksom körd.
Okej, okay, men ifall man, om man,
jag vet kan spela inte, bas.
Om man kollar i olika, ja men för vissa gör både gitarr och bas och trummor och singing tracks och grejer. Jag tror att det vanligaste är bara gitarrexpert. Men det, alltså, det finns ju såklart folk som faktiskt lägger manken till och gör i sin normal hard och expert. Bara att jag tror att de flesta som spelar Clone Hero är liksom såna inbitna Clone Hero-spelare, liksom att det är bara expert de spelar på.
Men det finns liksom inget program du bara liksom kan köra din låt igenom och så gör den en chart själv.
Nej, utan så här, jag joinade så här Clone Hero Discorden och jag frågade liksom bara ursäkta ifall detta är typ en noobie-fråga, men liksom vart börjar man för att komma igång med detta? Jag fick några länkar som jag ska kolla in. Jag har inte haft tid att kolla in det, men jag ska kolla in det. Och som jag förstår det, så, det är inte så enkelt som att du har ett program där du, okej, ladda in MP3-filen och sen sätter du ut pluppar, utan jag tror att det är en del meckande i Unity du måste göra.
Ja. För att det är typ alltså AudioSurf som var ett ganska stort indie-spel liksom på slutet av 2000-talet. Där så laddade du bara upp liksom din MP3. Eller du valde en MP3 på datorn och sen så skapade den liksom ett board åt dig. Men då är ju förmodligen inte lika avancerat som typ ett Guitar Hero spår är, med tanke på att den ska kunna separera gitarr mot trummor och allting sånt. Så jag antar att det är det som kruxar till det. Och att jag antar att det inte finns något, för att jag antar att grejen är ju också att göra sin egen chart. Så att liksom inte, man kanske inte ens vill att det ska vara så här att om jag gör ett program som gör mina egna charts åt mig, för det är liksom inte riktigt...
Vissa populära låtar så finns det liksom så här sex olika människor som har gjort samma låt och de är väldigt olika. Och ibland så liksom man har fått sitta och typ spela varenda en för att se okay, vilken är bäst av dem liksom. Och det är, menar, en not kan liksom presenteras på så många olika sätt. Det är liksom, eftersom att det är user generated, så många av grejerna man laddar ner är liksom okej, det här är, den här människan förstår inte riktigt vad det är de hör, liksom detta är inte ett ackord, varför ska jag spela liksom ett ackord här, eller typ vad händer, varför spelar jag inte den här delen istället för den andra delen. Så att det är liksom lite hit or miss, men generellt så är liksom de som sitter och gör de här grejerna är rätt duktiga på det. Och jag har liksom en väldigt specifik, okej, solon och sånt där det verkligen det kommer jag nog ha svårt för. Men jag, när det kommer till liksom bara regelrätta riff och sånt, så har jag liksom en ganska bra uppfattning om vad jag vill, om hur jag vill att det ska spelas. För jag vet vad jag tycker är kul och stimulerande och liksom vad som är skönt att spela. Så att jag vill bara se liksom, ifall det inte är för komplicerat, om jag kan börja komma igång med detta liksom, bara för att jag vill göra låtar som jag själv vill spela och hur jag vill spela dem. Så Sam Little Horns liksom, och hans jävla superkomplicerade så här, 37 trippelnoter på, bara vad fan röker du?
Ja. Men kul.
Clone Hero är asbra.
Ja, jag köpte ju en extra rockband-gitarr på Tradera i höstas. Och sen köpte jag dessutom en sån liten USB-grej till datorn som kan liksom göra att man kan koppla Xbox-kontroller till den. Och det funkar i gitarren. Bara för att jag tänkte att jag skulle spela Clone Hero. Det är bara att jag inte har kommit till skott.
Nej, men det är... Och som sagt, alla måste ju inte spela liksom speed metal som jag gör heller.
Nej, men sen tror jag att det kan nog vara svårt att få typ spela det jag också vill spela, tror jag. Alltså jag vill typ att någon ska ha chartat Naked and Famous, men jag tror inte att det är någon som har gjort det.
Jag ska kolla upp det direkt nu åt dig.
Ja, kolla det, för att det är liksom så att, för att just, man kunde ju typ önska låtar till Rock Band Network, till Harmonix. Och jag typ så här i... Ja, men sen typ 2011 så jag bara såhär, Naked and Famous. Och det har inte hänt något. Det är ett ganska litet band.
Jag ser inget på Naked and Famous.
Nej.
Och det är också synd, för att jag, liksom, det finns massa coola band som jag hade älskat att spela som jag inte heller har hittat. Men det finns så jävla många band så att man...
Ja, men det är jättesvårt liksom. Så man får ju försöka hitta, är det någon eldsjäl som gillar typ det bandet så kanske. Men sen tänker jag också att de som fortfarande liksom spelar Clone Hero, det är ju en viss typ som har en viss typ av musiksmak säkert också. Så det är inte någon så här typ, oh Lady Gaga, nu kör vi typ. Utan det är ju liksom, åh, det här norska black metal bandet.
Alltså, vissa är så dedikerade. Finns en snubbe som heter Parallax. P-D. Eller det, jag kommer inte ihåg, Parallax. Som gjorde, han har gjort varenda låt Chilling Apodon någonsin har gjort.
Oj, gud vad spännande.
Så, och liksom innan jag, för jag älskar hans charts, de är verkligen perfekta. Och innan jag upptäckte hans grejer så hade jag liksom massa olika grejer. För skillnad på, de är väldigt roligt att spela i Rockband eller Guitar Hero. Från massa olika liksom skapare. Och när jag hittade hans grejer och jag såg, jag till och med när jag hittade hans grejer så hade inte alla albumen gjorts av honom än. Så jag skrev den här Discorden och frågade liksom, är det någon som kan göra Follow the Reaper? Liksom, det är en låt som är typ no-brainer. Jag fattar att den är gjorts. Och han svarar liksom, jag håller på, jag gör varenda album liksom från start till slut. Det är bara att det tar lite tid. Jag bara, åh, du är min favoritcharter fan. Och jag fick, innan han la upp den publikt, så fick jag den typ 4 månader i förväg, för att han bara, ja, jag hörde att du var ett fan, så här är den. Och jag bara, fan vad coolt. Så jag liksom slängde ut alla andras dåliga charts liksom. Så jag bara ersatt hela Chillin' Bodom-biblioteket med hans grejer.
Ja, men det är kul.
Ja.
För att Chillin' Bodom-låtarna är även väldigt bra i liksom de officiella låtarna som har släppts på Rockband.
Ja, de har gjort några stycken av Neversoft och Harmonix, och liksom, det är bara väldigt gitarrdriven musik som funkar väldigt bra för det här rhythm-spel.
Ja, verkligen. Så att, ja, men jag hoppas att du lyckas charta något i Unity och att du liksom lär dig, för att det hade varit kul.
Ja, min första försök ska bli My Sweet Shadow av In Flames.
Ja.
En lilla snigel.
Ja, du måste ju börja lätt. Det är som att liksom lära sig när man går pianoskola. Det är liksom, man får börja med de lätta låtarna.
Nej, men
When the Saints eller någonting sånt.
Precis. My Sweet Shadow, jag bara, det är en sån låt som jag har fattat att den inte finns än, för att det finns så många In Flames-låtar. Och jag kan den på gitarr, på riktig gitarr. Så jag har ganska bra koll på liksom rytmiskt hur den fungerar. Och den har inte massa komplicerade solon och grejer, så jag tror att det är en bra startpunkt.
Yes. Ja, men kul. Listamanda.
Ja.
Du ska åka på semester.
Ja, det ska jag. Ja. Utan dig.
Ja, för att jag har så äckligt flin, fick vi höra här innan podden. Mm. Du har verkligen så här, utan att flina där så äckligt. Så bara, antingen är det så att jag har ett väldigt äckligt flin, eller så hatar Amanda att se mig glad. Det är liksom...
Så var det faktiskt inte. Det var precis innan vi skulle starta igång podden och vi pratade lite om vissa uttryck som Jimmy har, som jag och Oliver absolut inte håller med om. Och så satt Jimmy och flinade äckligt på grund av det. Så det hade ingenting med den här resan att göra.
Det jag sa var så att ni förstår ju vad jag menar, så jag ser inte problemet. Och sen så satte jag mig tillbaka förnöjt. Och då bara sagt, du ler så äckligt.
Du satt och flinade äckligt.
Mm. Jag såg helt normal ut, ska jag bara säga. För
nej, du såg så
skull.
Oförskämt förnöjt.
Nej, jag var liksom inte särskilt förnöjd. För att det är liksom så här, det är så här jag ser ut. Och jag är ganska nöjd. Så att det är liksom, så jag kan ju bara tänka mig att det här är så jag ser ut hela tiden. Och Amanda bara tittar på mig och bara, han är så äcklig. Så jag vet liksom inte riktigt varför vi gifte oss, om det liksom stämmer.
Kommer det här,
eller om det här är någon liksom,
saker för att
eller om det här
passa
någon,
ens eget narrativ.
Har det här liksom skett en utveckling under det senaste året? Har liksom kommit först efter giftermålet? Jag säger bara, där går nu den förslappade och äckligt nöjda personen. Jag är då bara med inte lika nöjd.
Och som inte det där lika äcklig.
Jag är inte lika nöjd som det där äcklet som sitter mitt emot mig. Så att, ja, men vad är det för lista nu då?
Nej, men jag hade tänkt att göra en liten lista på spel som jag kommer att ta med mig helt enkelt, för jag kommer ta med mig min Switch. Och det är så att jag kommer åka på semester till en skidort som heter Sestriere, som ligger i nordvästra Italien, ganska så nära gränsen till Frankrike och Schweiz. Och naturligtvis så vill jag ha med någonting att spela, och det är så här att jag faktiskt ganska så mycket snubblade in på den här resan, för det här har inte varit planerat på något vis, utan det var bara för någon vecka sedan egentligen som jag blev tillfrågad att åka med. Och det är ju för att min pappa, som jag tidigare har nämnt i podden, har ju opererats och fått en stomi för x antal år sedan. Och nu kommer de att behöva göra en operation kring den. Och han har väntat på den operationen ganska länge. Och naturligtvis så landade den precis när de skulle åka iväg på en liten skidsemester. Då min pappa och min mamma och ytterligare lite släkt. Så då tog jag hans plats. Och det är ganska så roligt för att för 8 år sedan så var egentligen planen att han också skulle åka på skidsemester med exakt samma gäng. Men på grund av att han hade problem med benen då som påföljd av strålningen efter hans cancerbehandling kunde han inte åka med. Och det var precis i startskottet när jag började skriva om spel. Så på den resan så recenserade jag Pokémon Röd till 3DS. Men nu är det lite annat bärbart spelande som gäller. Så som sagt, jag har gjort en liten lista på spel som naturligtvis inte alla som jag kommer vilja klara av eller hinna klara av, utan det är spel som jag kanske har påbörjat eller vill påbörja. Så vi börjar med nummer 1, Pokémon Shining Pearl, som jag faktiskt är i sluttampen på och som är ett spel som jag och Jimmy tog oss an. Eller Jimmy tog sig an Brilliant Diamond och jag tog mig an Shining Pearl. Och vi kom ganska långt på spelen, men i och med att Pokémon ofta kommer i en ganska dum tid så blev vi inte klara utan är liksom precis innan Elite 4 i mångt mycket. Nummer 2 är Terranil, som ju är en omvänd stadsbyggarsimulator som jag faktiskt testade via Netflix först. Men som jag tyckte liksom var lite för pilligt på mobilskärmen. Så jag påbörjade det på Switch istället för att det är liksom en bättre skärm och lättare att styra och sådär. Och sen så har vi nummer 3, Fire Emblem Engage. Är jag sugen på att påbörja ytterligare en över 60 timmar lång genomspelning av det här taktiska rollspelet? Ja, ja, ja det är jag.
Du spelar om Engage?
Ja, jag hade gärna gjort det. Som sagt, det var ett väldigt roligt spel även att berättelsen var sisådär.
Om jag säger det, då kan man typ lika bra spela typ Fire Emblem Awakening eller något annat bra Fire Emblem.
Jo, men det är ju också på 3DS så ja. Det är ganska så svårt att spela till exempel när man går på bandet eller liknande. Det här är ju skönt att faktiskt kunna ha i andra sammanhang.
Eller lära sig ett nytt språk.
Kan man också göra, om man vill. Och sen nummer 4, Mario Kart 8 Deluxe, så att jag kan öva och slå Jimmy, inom parentes, den jäveln.
Kommer aldrig hända. Han är äcklig.
Ja, precis.
Jag ler för nöjt.
Och sen nummer 5, The Cosmic Wheel Sisterhood. Ett narrativt äventyrsspel som Jimmy kommer reta mig för att jag har köpt.
Ja, så är de här rangordnade i liksom störst sannolikhet att du faktiskt kommer spela på resan eller...
Nej, det finns ingen speciell rangordning utan det är liksom bara 5 spel som jag har med mig och... Som sagt, det sistnämnda är ju faktiskt ett spel som jag hade tänkt att påbörja och förhoppningsvis avsluta. Jag är inte helt säker på hur långt det är. Och det här var ett spel som jag fick rekommenderat i mångt och mycket via Speljuntan som jag lyssnar på. Eller som sagt, de rekommenderar ju inte det till mig personligen. Men ofta brukar jag ha ganska så likadan smak som de som rekommenderade det. Så därför kände jag att men det här kommer förmodligen vara någonting för mig. Men jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Däremot så kommer jag ihåg att liksom, det var ett spel som jag ville ta tag i och med att jag hade skrivit upp det. Så då köpte jag det på Switch helt enkelt. Och sen de andra spelen är ju spel som jag faktiskt har påbörjat. Och som sagt, Mario Kart är ju ingenting man varvar utan det är bara någonting jag vill bli bättre på bara för att jag är typ sämst. Jag är så dålig på Mario Kart att det är pinsamt. Jag tänker Jimmy skäms säkert över mig. Han satt där liksom i publiken när jag spelade mitt hit. Bara så, åh nej, nu är hon igång igen. Ut över kanten och värdelös.
Alltså jag tycker inte att det är speciellt pinsamt om andra är dåliga. För det betyder att jag kan vinna. Så att jag förstår liksom inte riktigt problematiken här. Ja, precis. Och ler så där äckligt som jag fått höra att jag gör. Jag var ju också med i den turneringen och jag kom till semifinal.
Det blev 3.
Men ja, precis. Jag kom 3. Men det var bara att semifinalen körde Super Mario Kart. Det är Mario Kart jag är verkligen urusel i. Alltså verkligen dålig. Och det, han som vann turneringen, han hade ju vunnit över i Mario Kart 8. Liksom, vi var i samma grupp där och då, alltså...
Men han hade förmodligen också nött.
Ja, men jag tänkte det också. Liksom, det är så att, det,
Super Mario Kart, för så, att han var riktigt duktig på det.
Så är det ju när man går så här på retroresan, Mita. För det betyder att då, vi som spelar moderna spel, vi har, ligger lite i underläge mot dem som bara, jag spelar Super Mario Kart och det är det enda Mario Kart jag har rört.
Det enda som typ. Finns.
Ja, men Super Mario Kart är skitsvårt dessutom, så att det var ju liksom inte lätt. Det, alltså... Nej, men det var verkligen så jag bara, jag får liksom inte fart på bilen ens. Det var helt åt helvete. Vilket var lite synd, man fick ett jättefint pris som jag jättegärna hade velat haft.
Ja, men precis. Det var en liten statyett som Jimmy jättegärna hade velat ha. Han var så himla gullig för att han liksom smög sig fram till mig och så viskade han i mitt öra. Jag vill jättegärna ha den där pokalen.
Ja, det är länge sedan, jag vann en pokal dessutom. Så att,
Det var ett väldigt fint pris också.
Ja, det var det. Och det hade varit kul att vinna på Mario Kart just för att det är liksom min favoritserie. Men jag är inte tillräckligt bra på Super Mario Kart för att det skulle hända.
Få träna. Till nästa år.
Men du ägde ju allas rumpor i alla fall i Double Dash.
Ja, men det, ja, det var det. Jo, precis. Det gick ju bra i Double Dash. Så det, först var det så att, okej, men jag vill komma till den punkten där jag får spela Double Dash i alla fall. För det är mitt favorit Mario Kart. Och så gick det bra i det. Och sen var det Nintendo 64 och det var så här, okej, det är jag lite osäker på. Så att jag typ körde alla kupper på förmiddagen. Liksom bara så där, känt på.
Det var typ 10 personer som kom till dig och bara, jaha, här sitter du och smyger över.
Ja, men det är klart. Alltså, man
jag vet, men det var jätteroligt att folk liksom gick fram till dig.
Och sen, bara, och sen gick de till andra rummet bara, eller sitter han och ler så förnöjt och äckligt.
Ja, precis.
Så jag borde ha tränat mer på Super Mario Kart, men jag tänkte så här, om jag har svårt för Mario Kart så lär flera svårt för Mario Kart. Det var bara synd att de som var i finalen inte hade speciellt svårt i Mario Kart. Super Mario Kart.
Ja.
Ja, men kul. Hoppas du har en trevlig semester.
Det hoppas jag också, att jag inte bryter några ben.
Ja, men det får man ju hoppas.
Det var ganska så länge sedan jag bröt någonting faktiskt.
Ja, ska försöka att inte le så där äckligt som bara jag kan göra till det.
Något.
Jag trodde att du skulle säga, jag ska försöka att inte le när du bryter något. Ja.
Nej, jag har inte heller brutit någonting.
Jag har brutit båda lilltårna, min fot och mitt ben.
Ja, jag spricker i handleden jag haft.
Ja, spricker
då. Första gången jag bröt någonting liten. Första gången jag bröt någonting så var det faktiskt när jag åkte skidor. Men då var jag 5 år gammal och pappa trodde liksom att jag bara var dramatisk, vilket man skulle kunna säga att jag förmodligen också var. Inte lika dramatisk som Jimmy är i vuxen ålder, men förmodligen var jag väldigt dramatisk. Och
han trodde liksom att, bara att
hon har förmodligen bara stukat foten eller någonting sånt, men jag hade brutit benet. Så jag hade tydligen legat och legat och gråtit i sömnen hela natten för att jag hade haft så ont. Och,
ja, men då går man fram till läkaren, va?
Du är så dramatisk.
Precis. Nej, alltså, grejen var att jag sa till honom. Jag sa till honom jag har brutit benet och han bara så här, det tror jag kanske inte riktigt på. Men sen så åkte vi in till sjukhuset dagen efter.
Bara visa pappa benet på det så här lårbenet som sticker ut. Hur
det är helt av.
Nej, men jag hade en spricka i lårbenet när jag var typ 3. Men så jag kunde inte kommunicera det, men mina föräldrar märkte liksom att jag hade typ liksom gått lite konstigt i typ några månader. Men jag klagade inte så mycket på det tydligen.
Jag tror att det där är mitt liv nu.
Ja, men jag antar det. Jag vet inte, men så de liksom till slut då, bara för att de blev oroliga för att jag gick konstigt, kollade och då hade jag en spricka i lårbenet och de bara, ja, där. Där han haft ont i. Hur länge har det gått liksom? Åh, nej.
Ja, men kul. Nu har vi pratat väldigt länge och det var också det här avsnittet jag tänkte så att vi kommer inte prata så länge så att vi inte hade så mycket nytt att prata om.
Jag trodde inte vi skulle prata så mycket om Final Fantasy.
Nej, men det visste jag nog.
Jag trodde inte vi skulle prata om annat. AI och missinformation och hur SD suger röv och
ja, nej, precis. Men det börjar bli standard för oss nu.
Ja.
Men Oliver, du har ju förberett veckans quizfrågor, så nu har det blivit dags för quiz.
Yes. Jag skulle säga, jag är betydligt bättre förberedd den här gången än sist, för att jag var inte sjuk den här helgen. Så vi börjar med fråga nummer 1. Ska vi se. Här. En av mina favoritgrejer med Arkham-spelen är att de här roliga karaktärsbiografierna som man kan nörda ner sig i. Innan Arkham Asylum visste jag exempelvis inte att det fanns en Batman-duo som heter Tweedledum and Tweedledee. Jag kommer nu att ge 3 karaktärer och en av dem har inte dykt upp i någon av spelets biografier. Är det Cyrus Pinky, Cornelius Sturk eller Ricky Looselips LeBlanc? Och jag vill höra Jimmy svar först, för att Amanda är mycket nördigare i Arkham-serien. Så
jag tror det är B.
Cornelius Sturk.
Kan du säga alternativen en gång till? Ja, precis.
Eller vänta, vad heter den första?
Första är Cyrus Pinkley. Andra är Cornelius Sturk. Och tredje är Ricky Looselips LeBlanc. Alla de här är Batman-karaktärer, men bara en av dem har inte haft en egen liksom biography entry i någon av spelen.
Nej, jag ändrar mitt svar till A.
Okej, okay, ja, Amanda.
Jag är också inne på A. Jag är lite osäker som sagt. Det var väldigt ovanliga
namn. Och rätt svar är A. Nej, jag skojar bara. Det är faktiskt B.
Fan också att jag bytte.
Ja, det skulle du inte gjort. Det var Cornelius Stark.
Ja, för C, C visste jag. Det namnet kände jag igen.
Ja.
Ja, vilket skit.
Så, jag tyckte Stark kändes mest bekant liksom utifrån det. Men ja, det var olyckligt.
Är det för att den här snubben som har... vad heter han? Vad heter han? Gamla gubben som har det här typ luftskeppet i Arkham Knight.
Hugo Strange, är inte det?
Nej. Tony Stank. Nej, nej skitsam.
Just Arkham Knight. Ah, du tänkte på Arkham City, Jimmy.
Ja, det kanske precis. Är det.
Arkham Knight är ju en gammal gubbe, typ kort, lite rund. Jobbar med Scarecrow.
Ja, men precis.
Han har också efter efterna som börjar på S, tror jag.
Okay.
Ja, det kan nog vara honom jag blandar ihop med.
Här googlade jag bara obscure Batman characters och cross-referensade dem med alla biografierna i filmen. Okej, här är någonting som vi råkade komma in på förut, men som jag faktiskt har en fråga om. Ibland hör man att man ska lita mer på audience scores än critic scores på sajter som Metacritic, men det är ju givetvis det största nonsens jag hört. Den genomsnittliga källarvette hade inte kunnat identifiera kvalitet om det så örfilade honom, särskilt när det kommer till manus. Jag kommer nu läsa tre utdrag från användarrecensioner på Metacritic, samtliga tillhörande ett spel. Jag har tagit bort passager som gör det för uppenbart som när karaktären nämns och så vidare. Så här är utdrag nummer ett. Och i nästan alla de här fallen så är det liksom, det här är allt de säger. Very fun gameplay, but very bad writing, and the amount of wokeness makes you want to throw up. You can easily tell it was written by a woke, single, mentally ill woman who never held a controller in their hand and want to import their real-life problems into the game. Fuck woke agenda. 4 out of 10. Vilket jag tyckte ändå var ganska generöst.
Ja, med tanke på den beskrivningen.
Precis. Väldigt mycket stavfel här också, kan jag säga. Som jag har rättat. Här är citat nummer 2. Overrated as fuck. I had a very hard time finding the motivation to come back to this game, to the point of thinking that I might have lost the pleasure for gaming. Now I'm playing Immortal Phoenix Rising and I love it. So, concluded that this game is dull and boring as fuck. 4 out of 10. Också ganska generöst. Tredje citatet. Fun gameplay, but the story is shit. They decided to use this game as a vehicle for the left propaganda. If you are off the left, you love this game, but it isn't for everyone. It's made by the left, for the left. 1 of 10. Så, är det Spider-Man 2? Är det Suicide Squad Kill the Justice League? Eller är det The Last of Us Part 2? Och här är, det hade kunnat vara vilket som helst av de här. Men, men just de här, var kommer de från?
Jag gissar på C.
Det gör jag också.
C, alltså Last of Us Part 2.
Ja.
Eller är det A? Nej, jag säger C.
Det är Spider-Man 2.
Det var Spider-Man 2. Ja. Jag blev thrown off av Immortals.
Jag bara, åh
jag
gud.
Tänkte, det,
gå från ett bra OL-spel till ett, ja.
Okej. Okay.
Att jag inte sa A ändå.
Så då undrar jag liksom, vad var det då som gjorde att Spider-Man 2 var så woke?
De har Pride-flaggor och ja. Flera karaktärer som är bögar och grejer.
Bra beskrivning.
Ja, men det är ett sidequest där man ska typ hjälpa en kille att voa sin pojkvän och för att bjuda med honom till balen.
Jag gillar ändå de som gav 4 av 10, för jag tänker att det är så ovanligt idag att hela skalan används så att de kan inte tänka att det finns något sämre än 4 av 10.
Jag blev förvånad liksom. Jag har ett till citat här bara för att detta skrev, sa jag inte upp för att det är för uppenbart, men också för att jag tyckte det var roligt. I just want to web-sling and save the world. This game threw in politics and an agenda and it's not welcome here in games. I'm not buying another Insomniac game ever again. Stop supporting this so games can go back to being fun and not just diverse. 0 av 10. Spider-Man är typ det roligaste jävla spelet som finns. Och de bara, åh, fuck this game. Jag längtar tillbaka till när spel bara var roliga.
Så går de till sitt favoritspel, Metal Gear Solid 2.
Ja. Okej, och sista har jag fått hjälp med för att vän till podden DJJC skrev in till mig på söndagen och frågade, jag har ett förslag till en fråga om du vill ta med dig. Jag har för mig att det är du som ska hålla i quizet den här veckan.
Ja, han har koll.
Han har koll, ja, precis.
Det gillar vi.
Vi gillar det som fan. Jag kunde inte säga nej. Hans första fråga var dock alldeles för lätt, så jag bara, du får ge mig något svårare för att jag vill vinna detta. Men bara för skojs skull, det här får ni inte poäng för, men vet ni vad huvudrollen i BitTrip Runner-spelen heter?
Ingen aning.
Commander Video.
Ja, precis, du visste det. Så att, jag
poäng till mig.
Nej.
Jag tog bort den.
Så, kök inte med några tricks nu.
Så han återkom med detta. Dreamcast är en konsol som ligger mig varmt i hjärtat. Och det är någonting jag vet att ingen av oss har spelat Dreamcast.
Det stämmer.
Så att det här är ju en blind spot för oss. Dreamcast är en konsol som ligger mig varmt i hjärtat. Och den var före sin tid med mycket. Bland annat var den första spelkonsolen med inbyggt modem, vilket gjorde online-spelande möjligt. Men det kanske mest märkvärdiga funktionen var visuella minneskortet, förkortat VMU, som man kunde koppla på handkontrollen för att få en extra liten skärm. Många spel hade små minispel man kunde ladda ner till minneskortet från spelskivan som man sedan kunde spela på själva minneskortet likt en liten mini-Gameboy. Vilket följande spel hade inte ett nedladdningsbart minispel? Är det 1. Silent Scope, X. Quake 3 Arena eller 2. Trick Style? Jag hade aldrig kunnat...
Herregud.
Jag säger B.
Jag säger A.
Jimmy får poäng.
Yes!
För det var Silent Scope.
Yes. Fan, jag var rädd att jag skulle bomma hela. Nej, egentligen jag har ju 2 poäng för jag visste ju Commander Video också såklart.
Nej, du har ju falls 2 poäng.
Du får ett poäng.
En snikna skurk.
Jag har dragit mitt äckliga leende till sin spets.
Det ger sig tillägga, för att förtydliga så kunde man spela på lilla skärmen i Silent Scope på själva kontrollen, men det gick inte att ladda ner något minispel på den som man kunde spela på själva minneskortet. Men på Trick Style kunde man spela Trick Style Junior, vilket är mer eller mindre en variant av Snake. På Q3A kunde man ladda ner Minimaze, vilket var ett labyrintspel.
Jag är så besviken på mig själv att inte jag ändrade till A när jag sa liksom Spider-Man. Jag tyckte liksom att det skulle kunna vara det. Jo, men grejen är liksom den att The Last of Us kändes också lite för uppenbart med tanke på liksom hur mycket skit det också har fått, även att det har fått jättemycket hyllningar.
Jag zoomade helt in på Immortals Fenyx Rising, för jag bara, det kom ju ut för några år sedan.
Ja, precis.
Yep. Jag är sur att jag bytte från B till A på första frågan.
Det hade bokstaven kunnat vara vilket som helst av de här spelen, för att om du går in på Metacritic och user reviews och sen filtrerar bort allt som är positivt, så är det bara folk som skriker på woke agenda och bla 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 politics, video games ain't fun anymore för alla de här tre
spelen.
Jo,
men om man liksom tänker spelen bara utifrån vad de i grunden är, så tänker man kanske lite mer på The Last of Us, känner jag. Alltså det är kanske det första man dras till med tanke på att det till exempel är kvinnliga huvudkaraktärer liksom.
Precis. Varför tror du Last of Us var ett alternativen?
Jo, men precis, men det var därför också jag kände att det kanske är Spider-Man i alla fall, just på grund av att det också känns lite mer dolt.
Ja, men som sagt, det hade kunnat vara vilket som helst av dem. Så att det,
alltså, 0 poäng igen.
Det är ju ren gissning som det har varit för mig i flera veckor i rad här nu. Okej, förra veckan fick jag faktiskt.
ett par. Jag känner bara att man ska typ vilja skicka en 2 terabytes hårddisk till de här människorna som tycker att Spider-Man 2 får vara med en massa bögporr på. Liksom. För att man säger, det är säkert, det säkert ut i någon egen... Jag vet inte omvända dem. Det kan hända att det är som instängda känslor. Liksom. De ser en pride-flagga och bara, åh nej, jag ser mig själv. Så bara, men här njut.
Det är självhat, det är 2 penisar.
Ja, precis. Exakt. Fast det, jag tror det räknas
tänker att de som, behöver lite förlösning.
Ja, men jag tror det räknas väl lite som sexuella trakasserier och skickat porr till folk. Så att,
jag tror faktiskt det.
På.
Ja, men alltså,
det kanske mot oss väl.
Ja, men det är mycket möjligt, men det liksom är risken att det backfirar.
Du kan få någon att komma ut och leva sitt riktiga jag. Liksom.
Ja, precis. Allt tack vare en dålig recension på Spider-Man 2.
Ja.
Så det kan bli.
Mm. Ja, nej. Nej, men det var kul DJC att... att du skrev in och att du har sån bra koll på att det faktiskt är jag som gör quizet den här veckan.
Ja, det, väldigt roligt att jag lyckades få 2 poäng på grund av det.
Du fick 1 poäng.
Men jag visste ju Commander Video också.
Ja, men den ratade jag den frågan för jag visste ja, att du skulle veta det.
Ja, men det tycker jag är lite dåligt. För att liksom, det här var frågan som DJC ville att jag skulle svara på. Jag vet, med så, 2 poäng du, extra nej, 3 poäng. Den här veckan.
Du har 13 nu.
Ja.
Och jag har 10. Och Amanda 7. Så att du leder fortfarande bekvämt. Du behöver inte få panik.
Nej, jag hade ju känt ännu bättre om jag fick då mitt kommande videopoäng som jag borde få.
Amanda, borde han få den poängen?
Absolut. Ja,
men Amanda är ju partisk. Hon har ju liksom en race. Hon har liksom... Ja,
vi röstar nu. Detta är en demokratisk podd. Och både jag
tycker
och
att man borde få... Att... Ja, men jag tycker att i en demokrati så ska även lyssnarnas röster räknas. Så att ni får skicka in om ni tycker att jag borde få min Commander-videopoäng.
Absolut.
Däremot
inte.
Så tänk... får ni... Alltså, ifall det är någon som har en kanonbra fråga för oss så skriv in och... Men då får ni också...
Så kan Oliver rata den om den är för lätt.
Nej, men då får man hålla koll på vem det är faktiskt som gör quizet som DJ gjorde.
Men tänk på mig. Varför? Och hur jag ska få mina poäng så att jag kan vinna.
Oh. Eller så gör vi så här. Om alla tycker att Jimmy är för smagg så kan vi bara komma överens om att för varje gång han får fel så får han minuspoäng.
Men det är en demokrati.
Nej men så alltså, skicka in frågor för ni vill och sen får ni vi reservera oss för att säga att frågan inte funkar såklart. Och så får ni komma absolut. In med ny. Men ifall ni vet liksom att...
Uppmuntra inte från drygen stolpe här.
Nej, men nu fick jag ju 2 poäng så jag är ganska nöjd.
Så, nästa vecka är Amanda. Så om det är någon som vill skicka in en fråga till Amanda. DJC, du kan skicka in en ny fråga. Skicka en till Amanda på Twitter.
Så att alla kan se.
Jag kommer inte vara med nästa vecka.
Nej, just det.
Nej, just det. Amanda,
det blir inget quiz nästa vecka. Men det är ändå Amanda som gör det nästa gång vi gör quizet. Vi kommer inte ha quiz utan dig.
Nu tänkte jag bara på den här, det blev ingen CD-bilden. Så det blir inget quiz. gammal Nintendo Forum-mem. Innan det hette mem till och med.
Ja, precis. Då var det bara ett...
Då var det bara en rolig bild.
Ja, rolig bild.
Ja. Ja. Men vi jäklar vad vi har pladdrat på.
Ja, vi alla ska ge Amanda en trevlig semester.
Tusen tack.
Ja, får hon vila sig från mitt otroligt äckliga anlete.
Ja, gillar det här verkligen har dragits till sin spets också.
Ja, därför borde jag ju få det här kommande videopoänget också. För nu ser ni vad ni lever med. En fru som inte älskar mig längre tycker att jag är äcklig.
Om du frågar en gång till så ger den till Amanda.
Jag har inte frågat någonting. Alltså, jag har ju sagt att det är så det är. Okay. Det är bara, ni får bara finna er i det.
Det är den enda logiska förklaringen.
Kan Amanda logiska... le äckligt istället?
Fy. Ja, men ni hittar som vanligt på spesnat.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som Facebook, Instagram, Twitter, Apple Podcast, X. Spotify. Nej, jag säger inte X, det är Twitter.
Bilddagboken,
MySpace, Lunarstorm, ja, ni vet.
Kamrat.nu, heter det så?
Ja, det fanns
Grindr.
Det.
Helgon.
Typ bcmanga.se. Det fanns gud vad mycket olika community jag har varit med i genom hela dagen. Det är helt otroligt.
Favoritcommunityt.
Ja, precis. Men det är faktiskt, Man har ju sett typ så här, att det har kommit ut artiklar ibland så här, att typ på Pornhub under pandemin så var det typ folk som typ hypade upp speltrailers för de hade laddat upp det i Pornhub och satt och diskuterade spelen där.
Det är rätt bra community på Pornhub, ärligt talat.
Jag kan nog tänka mig att det finns ganska många svin också.
Ja, det är klart det gör, men alltså jag vet att jag kommer inte ihåg vad detta var, men det var typ Twitch som hade bannat någon ganska ofarlig grej i Pornhub. Ja, men kom hit.
Liksom, nu svima här. Kan sitta i ditt badkar och sälja ditt badvatten och samtidigt som spelar spel.
Skulle genital jousting på Pornhub.
Nej. Så att jag menar inte
genital jousting.
De som hänger på Pornhub är ett bra community. Jag menar att de som sköter det på Pornhub är rätt smarta.
Ja, precis.
Jag är väldigt oinsatt i detta.
Det måste ju vara en väldigt speciell grej liksom, att man säger att man är en del av Pornhub-community. Att man säger att här har vi kompisar så att man vet liksom, så att vi vet vad ni gör när ni sitter där framför Pornhub. Liksom.
Det var riktigt bra camshot i din morsas ansikte och typ och styvsyskon och
ah, okej. Okay. Ja. Nu gick det över styr.
Ja, men det är jättepopulärt. Det är typ det enda som rekommenderas när man går in på Pornhub. Det är bara, oh my stepdad fucked me, eller oh my stepsister wanted me to fuck her. Folk är besatta.
Ja, jag förstår inte riktigt det här med styvsyskons...
Tycker du är nasty?
Jag gillar också att du pausade efter styv.
Men det kom ju ut något här också. Typ,
min styva bror. Mest,
en av de mest... Okej, okay, nu jag tänker inte...
Nu är det nog.
Jag tänker inte gräva oss djupare i det här hålet. Okej, okay, förlåt. Maila till oss på kontakt@spelsnack.com eller byt ut kontakt mot något av våra förnamn @spelsnack.com. Som till exempel amanda@spelsnack.com om ni vill föreslå quizfrågor till henne.
Hat och hot skickas till Jimmy @spelsnack.com.
Ja, anmärk det äckliga anletet. Sen kan ni gå in på loading.se och kommentera på avsnitten där också. För det läggs upp varje vecka. Så ses vi, eller... Vi ses inte, men vi hörs nästa onsdag. Hej då!
God natt.
Hej då!
Puss i ömskan.